Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.
Hej och hjärtligt välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
Det är jag som är Marcus.
Ja, och det är jag som är Claes. Detta är avsnitt 142. Släpps natten till torsdag den 11 maj. Spelas in dagen innan. Det är ju härlig vårsommar i Linköping. Och björkjävlarna, de har ju the time of their life. När de sprider sina frön för vinden då.
Det är hårt.
Det är hårt. Som ni hör är delar av poddensemblen här lite påverkade av det här. Så det är ju tyvärr inte någon AV då på någon nyöppnad uteservering ni gör spåren av här, utan helt vanliga pollenbesvär. Så är det. Men ni klarar er ändå?
Hyggligt, ja. Mm. Lite receptfritt då och då kan behöva stöttning här. Mm. Men annars är det helt okej.
Okay. Ja. Dagens avsnitt då. 5 aktuella bolag. Och i slutet av podden här kommer vi ju servera en förhoppningsvis intressant intervju med Per-Arne Andersson, vd då på, och koncernchef på Svedbergs. De har ju sitt huvudkontor i Dalstorp. Ligger i Tranemo kommun, Ola.
I Västergötland. Jag kommer aldrig glömma bort det.
Vi tittar närmare på Svedbergs Q1-rapport i förra avsnittet. Mm. Och ja, kan ju vara vettigt att lyssna in på den också. Kan man göra både före och efter intervjun.
Jaha.
Mm. Ola och Marcus, vad tar ni med er från veckorna som gått sen senast?
Ja, grabben fyllde 10 här i förra veckan.
Grattis.
Så det var lite kalas, han fick sitt första fiskespö. Vi var ute, han fick sina första gäddor i helg. Ja, du vet, ja. Det var riktigt sån far och son, tyst vårkväll. Mm. Satt och guppade och fisk. Det var lite som man tänker om man slår upp så här idyll, va? Mm. Den fick vi till i helgen faktiskt. Så att jag är väldigt nöjd med den här helgen.
Den här bilden som tyskarna vill ha av Sverige.
Och jag gärna vill ha jämt, men som man får en gång om året max. Mm. Liksom. Den helgen hade jag, va?
Mm. Härligt.
Så det är gött. Mm. Mm. Och vi tecknade köpte fiskekort innan här också. Så det var ju gött. Så han också fick se att jo, men så här funkar det i samhället. Mm. Man får ska man kunna
käka gädda,
då får man betala. Mm.
Det var inte fulfiske.
Nej, det var inte fulfiske.
Nej, till skillnad från vad vi håller på med på börsen. Macka då?
Nej, men det som sticker ut är väl lite, jag var på Affärsvärldens vårmingel här.
Ja, trevligt.
I förra veckan.
Trevligt. Var det någon fiske?
Nej, det var inte mycket fiske det. men det var väldigt trevligt. Mm. Jag stötte på en hel del trevliga poddlyssnare bland annat. Mm. Och en extra shoutout till dem från Holding som jag pratade med. Mm. Väldigt trevliga personer.
Härligt.
Så att, nej, det var kul.
De det är du som brukar vara där.
Mm. Jag bor lite bättre till än vad ni gör.
Mm. Ja. Ja, det var ju lite idén. En av många idéer var faktiskt att skönt att ha honom på plats i Stockholm så vi inte alltid behöver tacka nej till allt för att jag och Ola är så förbannat tråkiga.
Ja, det funkar.
Ja. Mm. Bra, Macke. Kul. Mm.
Kan ni gissa vad jag har gjort i helgen då?
Jag gissar att det har något med volleyboll att göra.
Det kan du hoppa upp och sätta dig på dem. Helgen var årets största ungdomsturnering i fyrmannavolleyboll. Mikasa Challenge i Örebro då. Tror det var 325 startande lag i olika klasser.
Är det mindre plan då när det är bara 4 eller?
Nej, det är det här som är så underbart. Lika stor plan, men när de yngre så får bollen studsa.
Okay.
Men det fick den inte för oss då. Tim Walla då från Linköping som jag representerar inte ett skit. Jag tränar duktiga volleybollspelare som representerar klubben. Hade 14 lag på plats. Och jag coachade delvis samma gäng som för 2 helger sedan som uppmärksamma lyssnare av podden kommer ihåg. Gick ju så där. Mm. Den här gången då. Vi vann 3 matcher av 8. En 22 placering av 35 lag i nybörjarklassen.
Okay.
Och på riktigt så kom det faktiskt en tår i ögat när de vann sitt första set.
Ja.
Då hade de förlorat första och så vann de andra. Mm. Så då frågade de, då blir det avgörande set. Då frågade de mig, vad ska vi göra för att vinna det sista? Jag bryr mig inte, så jag är så nöjd. Så spela bara, så jag. Spela bara. Så att, och det gjorde de och så vann de det. Så vann de sin första
härligt,
match också.
Vad härligt.
Riktigt roligt.
Det var sånt är ju gött alltså. Mm.
Det är riktig coaching det. Ja. Ja. Spela bara.
Spela bara.
Ja.
Det här var instängda idrottshallar naturligtvis. Mm. Några som nog höll sig ifrån instängda idrottshallar i den här fina vårhelgen. Vilka tror ni det var?
Ja, förutom jag och min son så är det säkert Cavalier AB då.
Ja, Peter Åkan. Mm. För vi har ju som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB idag.
Mm.
Konstigt vore annars. Och utöver sin framgångsrika diskretionära förvaltning så förvaltar Cavalier även fonderna Cavalier Investmentbolagsfond och Cavalier Quality Focus. Och som trogna poddlyssnare vet så finns det över tid en god träffbild mellan bolag i Quality Focus och, eller bolagen i Quality Focus och de bolag vi pratar om här i podden. Mm. Och med sin långa placeringshorisont har de investerat i hållit kvar fina kvalitetsbolag som Pandora, Loomis, New Wave och Securitas och många, många fler. Och de håller dem över lång tid och det tror vi är en riktigt bra långsiktig strategi. Och vill man veta mer om Quality Focus och filosofin bakom hittar man ju all information man kan önska sig på cavalier.se och där kan man ju också skriva upp sig på deras informativa månadsbrev där de båda har en kortare makrospaning och lite djupare information om några av bolagen i fonden. Kanske man kan få uppslag va? Till lite egna bolagsinvesteringar.
Case, ja.
Parallellt med fondinnehavet då.
Precis.
Och då ska man ju inte glömma att göra sin egen analys.
Viktigt.
Viktigt. När vi pratar om fonder är det också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack, säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Börsdata då?
Mm, värdeinvesterarnas bästa vän.
Ja, och vår äldsta samarbetspartner. Är man inte medlem hos Börsdata än så tycker ju vi att man ska bli det. Alla medlemsnivåer och priser hittar man på borsdata.se/pristabell. Och själva tjänsten hittar ni på borsdata.se/terminal. Där har alla tillgång till en utmärkt basversion som ger ett bra smakprov på vad tjänsten har att erbjuda. Och jag tycker också, även om det alltid har gått ganska snabbt, har det inte blivit lite snabbare ändå på sistone? Ja. Det här är ingenting som George har sagt något om, men det är min upplevelse. Att nu smäller det jäklar alltså.
Du har inte bytt datorn och sånt här?
Nej.
Men jag tycker faktiskt också, när man går in, det är fantastiskt och snabbt.
Ja. Det är bara,
ja, men det har nog hänt
det
något.
Det bara rockar ja, alltså.
Vi gissar att det har hänt något. Ja.
Jag vet inte om eller... någon fler där som uppdaterar kanske.
Ja. Det är härligt i alla fall. Det har varit under den här rapportperioden.
Ja. Ja.
Tack så mycket till Börsdata. Ja, innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi ser i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, näst här på, i mitt manus står det Go Macke. Står det.
Mm-hmm.
Det innebär alltså att det är dags för aktuellt avsnittet.
Mm, så är det. Mm. Nej, men vi brukar ju börja med att kolla hur det har gått sen senast. Mm. Minus 1,5% ungefär, sen vi satt där senast.
Mm. Jag har helt tappat uppfattningen om hur börsen
nej,
har
hade
gått.
Hade jag fått gissa så hade jag tänkt att jäkla vad det har varit ner. Det är bara för att man är så biased på sista dagarna.
Jag hade nog satt plus 1%.
Det har svängt upp och ner.
Ja, det var verkligen.
Det är de sista dagarna som varit lite svagare. Ja, okay. Ungefär 1,5 ner. Men det slår ju ganska mycket. Ja, men annars har jag hört mest fokus på rapporterna såklart. Nu är ju ganska stor del av rapportsäsongen som är avklarad här. Jag tycker man kan konstatera väldigt stor skillnad mellan olika branscher.
Mm.
Jag menar, kontraktstillverkning, industri, liksom, Atlas och så vidare. Hur starkt som helst.
Mm.
Och sen har du konsumentbolagen och bygg.
Råtufft.
Jättesvagt.
Ja. Mm. Ja, det är verkligen två skilda olika
världar. Skilda världar. Det heter ju den där gamla tv-serien.
Ja. Ja.
Såpan.
Och jag menar, de sista ändå har ju problem med hög inflation. Mm.
Och det finns ju naturligt, och det finns naturligtvis ingen som helst koppling mellan industriell tillverkning och konsumenternas köpmönster. Så det behöver man inte överhuvudtaget fundera över. Att,
vi brukar skoja om det här lite grann. Någonstans längst bak nej. Borde ju finnas en konsument. Liksom.
Det var förr. Det var gamla ekonomin. Det är den här nya ekonomin nu. Den som vi inte förstår.
Mm.
Nej, det finns väl fördröjningseffekter här skulle man kunna misstänka, ja, kraftfulla sådana också.
Förmodligen så, ja.
Och lite upphämtningseffekter från pandemin också inom...
ja, förmodligen sån, liksom förskjutningar i saker som gör att det liksom inte går ungefär samtidigt.
Inte minst inom tunga fordon.
Ja.
Men jag såg att det var någon hamn nu här som hade tappat 19% av, av
Helsingborg, va?
Ja, samtidigt som lastbilarna rycks från löpande banden fortare än de kan tillverkas alltså.
Mm. Ja, det är någon eftersläpning där måste det vara.
Ja, det är spännande.
Mm. Sen är det lite intressant, vi kommer ju komma in på några sådana bolag idag. Mm. Sverige verkar ju vara lite svagare,
ja.
Och lite Norden också än en del andra länder. Mm.
Då har vi sagt, om man kollar liksom byggrelaterat också, att de har pratat om att Sverige och Norden har varit mycket svagare än övriga Europa.
Så man kan bli lite färgad där också.
Ja, det är med.
En del av de här verkstadsföretagen har ju inte så stor del av försäljningen i Sverige. Så att
nej,
säga.
Nej, men så, det är ju absolut så. Mm. Det kan vara en anledning.
Vi tittar rätt mycket midcap och ja, stora large cap eller stora small cap. Och det är ju ganska mycket Sverige i dem ofta.
Ja.
Så att, kan bli lite lurad.
Det kan vara en anledning faktiskt, det håller jag med. Mm.
Men det är lite intressant då, vad ska man göra då när det ser ut så här? Mm. Ska man sälja alla konsument- och byggrelaterade och bara köpa de här som går väldigt bra? Eller hur ska man göra? Nej, men det är lite svårt för kurserna har ju redan liksom, ja, anpassat sig en hel del till verkligheten.
Ja.
Så det finns ju risk då att man hoppar in på det som går bra när det varit liksom gått ganska bra på börsen också, så säljer man det som har gått väldigt dåligt.
Ja.
Och så får man sitta med en sväng till liksom.
Ska man köpa Kitron eller ska man köpa Revolution Race?
Ja,
det är liksom något som har gått upp.
Ja, men det är svårt.
Ja.
Och här är ju svårt att göra helt rätt, ja, kan man säga, liksom all in all out.
Ja.
Vilket gör att vi förespråkar att ha lite bredare då. Sprida över flera branscher, flera olika bolag.
Riskspridning.
Sen gillar ju vi att investera i sånt där marknaden är negativ för närvarande också. I alla fall om man kan tro på att framtiden någon gång kommer bli som den har varit.
Ja.
Och då kan man inte bara köpa det som har haft en råstark period i 2 år.
Mm.
Utan då får man ha lite båda. Och man kanske har något av det om man fortfarande tycker det känns vettigt värderat. Men det är nog bra att inte bara köra på det som är hetast för tillfället. Buffett brukar väl köra det, you can't buy what's popular and do well. Utan man måste även kolla på sånt där marknaden är väldigt pessimistisk, så att säga.
Förr i tiden pratade vi om, och särskilt Ola, att det var ju liksom det vanliga ju att man är 20-25% back.
Man börjar 10-20% back, ja.
Det har ju varit bortskämda, det har man ju knappt behövt göra de sista åren.
Nej.
Nu är vi väl där igen, att man får vara beredd på att vi kan liksom inte riktigt veta hur trötta kan marknaden bli på enskilda bolag, så att säga. Eller hur trött kan marknaden bli på enskilda bolag. Men är det en anledning att stå utanför när vi tycker att det är väldigt... Vi brukar ju prata om hur högt man behöver hoppa.
Mm.
Om det är liksom en decimeters hopp kvar bolaget behöver göra ifrån till sin historiska performance. Då kanske vi får ta det, även om det visar sig att de river på 5 centimeter några kvartalsrapporter här nu då.
Ja, jo. Mm. Så kan det ju vara. Mm. För byggrelaterat, om vi tar det då som exempel, har ju tappat väldigt mycket.
Ja.
Samtidigt nu om Q2-orna här under sommaren kommer in kanske ännu svagare än vad marknaden har räknat med, ja, då kan du såklart tappa ännu mer
på en svag sommarbörs också.
På en svag sommarbörs, även om man säger att liksom på något sätt så kommer det här ordna till sig under, ja, i en framtid.
Mm.
Men marknaden orkar inte vänta på den framtiden, så att säga.
Nej.
Så att, så det är svårt.
Det är lite tidshorisont också.
Det, såklart.
Ska man optimera på kort sikt så ska man förmodligen ha de här heta delarna.
Ja, men när vänder det?
Och du tar lite större risk att om det vänder lite oväntat så kan du sitta med på en större nedsväng. Så att säga.
Ja, så vi har lite, man kan väl sprida.
Ja.
Det är väl det som är...
Och det är det vi brukar predika.
Ja, att man inte har alla ägg i samma korg, så att säga.
Exakt. En annan allmän spaning är att vi tycker väldigt kraftiga rapportreaktioner.
Ja, herregud alltså.
Det är liksom minsta svaghet, -15% eller 20 liksom.
Ja, otroligt alltså. Jag tycker vi har sagt det varje rapport, men ja, blir det inte ännu? Alltså, det här har varit helt galet den här rapportperioden, tycker jag.
Ja.
Rapporter som liksom, ja, men det här kanske jag tror marknaden får lite svårt att handla upp den här idag.
Eller så här, men -5%
-5% ger sig på -22, ja. Liksom vad fanken liksom, vad man har inte liksom,
vi utraderar en femtedel av bolagsvärdet här bara.
Jag fattar inte, det har varit så på mängder av bolag,
ja.
Där aktierna är -15-25%.
Vi kommer ju ha några idag som vi pratar om sen, ja. som är lite så, även sådana där vi tycker det här kommer bli ganska skapligt, och så var det någon liten kommentar som
Så att en jättespeciell rapportperiod har det varit.
Sen är det ju ganska tunn handel i mindre bolag, har vi ju sett.
Mm.
Vad det beror på kan man diskutera, men lite mindre riskvilliga.
Mm.
Mycket som har studsat bra har ju varit stora bolag.
Mm.
Förmodligen indexflöden, liksom den typen av...
Man kan ju misstänka också att vissa fonder försöker ta tillfället i akt och sälja på rapport och sådär. Samtidigt är det bra att sälja 20% ner och sådär. Jag vet inte. Så att, ja, lurigt har det varit.
Men svårt. Men sen kan man ju konstatera att Nasdaqs påstående om att den här transparensen har ökat och likviditeten är bättre nu. De sa ju det någon gång här, såg jag. I och med att man stängde ner motpartsinformationen, så då blir allt så bra.
Mm.
Det är väl tveksamt om man tror på, så att säga.
Lite tveksamt, ja.
Det är nog inte många utanför Nasdaqs lilla lada i Frihamnen som känner att det stämmer. Så att
om
säga.
Även de gör det.
Ja, de säger att de gör det i alla fall. Men Nej, det där blir ju inte så bra tycker vi.
Nej, tyvärr.
Även om det inte kanske är alla anledningen till att det är tunt i orderböckerna. Men det blir inte bättre i alla fall.
Definitivt inte bättre.
Tycker vi.
Nej.
Om vi går till bolag då, så måste vi nästan ändå börja med några, lite grann kring det som alla pratar om. Det är ju SBB då.
SBB,
ett bolag vi har haft uppe många, många gånger i den här podden och aldrig analyserat överhuvudtaget.
Nej, har vi haft uppe dem många gånger?
Ja, vi har säkert nämnt dem inom bisats. Ja.
Jo, nej, men det är ju så. Men det har ju fallit enormt kraftigt på slutet. Och det senaste var ju här med att Standard & Poor's meddelade att man sänkte kreditbetyget. Då. Kommer du ihåg från vad?
Alltså det här är ju helt orimligt att veta, men de hade ju alltså förmodligen BBB- och har nu BB+.
Bra! Snyggt! Fan, du kan det här. Kan du ta jobb på Standard & Poor's?
Shit, Claes. Efter att Backa berättade det för mig inte mindre än 3 gånger igår när jag sa att har de trippel B nu? Nej, det hade de innan. Ja, men vad fan har de nu? Hur kan det vara?
Så det kommer jag ihåg ändå. Det var ju bra.
Snyggt, Claes.
Nej, men precis. Nej, och trippel B var ju då sista delen i sån här investment grade då, när man klassar sånt där. Och BB+ då blev skräpstatus eller junk bond status då.
Vi återkommer ju. DI förklarar ju det här i en artikel också, så där fick jag också lite hjälp. Det.
Nej, men och det är ju inget bra att bli junk bonds status då. För dels så höjdes tydligen räntan på en obligationer och sådär. Så det blev en kostnad på 85 miljoner.
Innan var de icke godkända och nu är de junk.
Ja.
IG.
Ja.
Nej, investment grade alltså.
Nej, men så det är inget bra med högre räntekostnader. Men det är lite oklart också om det finns lån som kan sägas upp på grund av att man inte är investment grade också. Det lär väl framgå. Det var någonting jag såg som de pratade om.
600 miljoner någonstans ryktas det om. Skulle, men alltså bankerna är ju inte intresserade eventuellt av att sätta igång en sån process. Nej. Bara för att de har den möjligheten. Det ska man ha klart för sig.
Jag är extremt dåligt insatt i SBB och fastigheter i allmänhet, men det vet ju alla. Att vi aldrig investerar i den typen av bolag, lite på grund av det som händer just nu.
Mm.
Och det har vi alltid haft som argument, även när det gick rysligt bra. Men nu ser man vad som kan hända, faktiskt.
Ja, vi fattar ju inte varför det ska upp.
Nej,
och då är det...
Nej, alltså om man inte vi går ner.
Vi fattar ju inte heller varför det går ner, vi bara konstaterar.
Jag är bara trött på något som helt står och faller med liksom ränta och andra faktorer som de inte riktigt rår över.
Och det, personkult.
Ja. Ja, dessutom det i det här fallet.
Nej, men så vi hoppas ju bara att inte de här flera 100 000 aktieägarna har lagt alla äggen i SBB-korgen så att säga.
Jag fattar inte varför är den här typen av bolag som blir några sådana här liksom
alla måste
favoritbolag. Vad var det med SBB som gjorde att alla skulle köpa det bolaget?
Det är väl en karismatisk ledare liksom.
Ja.
Vi ska ju hålla föredrag här, du och jag, Ola, på måndag på universitetet.
Här i Linköping,
ja. Och då brukar vi börja just med det här att många ser aktier som lotterisedlar.
Ja.
Och ska du köpa en lott så är det ju inte så kul liksom att men du kan vinna, den kostar 10, du kan vinna 30 kronor. Det blir inte så roligt.
Nej.
Mycket roligare om du tror att du kan vinna 100 000.
Ja.
Och det är ju det folk ser i den här typen av bolag. Och det är därför man blir helt blind för, kan det finnas någon slags risk här kopplat till en så här otroligt brutal, snabb tillväxt?
Förmodligen.
Kan det vara så att bolaget tar lite risk här någonstans?
Sen finns det ett flockbeteende.
Ja.
Så det är också, frågan är vart det är
FOMO.
Ja, och FOMO med. Det finns väl många sådana saker.
Så samverkar de. Ja. Men jag tog fram 3 varningstecken som vi har sett. Som jag tänkte man kunde ta och sen som man kan
till nästa gång.
I alla andra case framöver.
Så varje gång man investerar så ska man kolla, finns något av dem?
Ja, men det är lite varningstecken.
Ja, ja.
Och det första var ju när vd utlovar höjd utdelning i 100 år framåt.
Ja, det finns ju ingen som kan ju. Alltså hur, det är ju, så kan man ju inte säga.
Men man vet ju inte vad som händer om 2 år eller 3 år.
Nej.
100 års höjd utdelning är ju inte seriöst.
Nej, det är inte seriöst.
Och det blir ju inte ett år.
Det blir ett år.
Så det är ju, tycker vi, konstigt
uttalande. Ofta när det kommer sånt där så är det ju att man har suttit i en intervju och så blir en diskussion och så säger, eller nej, en diskussion, en dialog och så säger reporten något. Ja, men hur länge tror du kommer kunna hålla på att höja? Och då kastar man ur sig, ja, vi ska höja i 100 år.
Ja.
Och sen då dagen efter när du ser... Dels borde du komma på det redan då, och när det väl kommer i tryck så borde du ju liksom gå ut och kommentera det där och säga ja, det är naturligtvis en målsättning man kan ha, men vi får ju se,
Men
är då liksom bara iskallt ställa sig bakom det.
Ja, det är konstigt.
Det är jättekonstigt.
Den, ja, den typen av liksom långa prognoser inte bara. Nej, men sen var ju det här när vd för fastighetsbolaget då, som vi pratade om, jämförde sitt bolag med tillväxtstjärnan Evolution. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det handlade med på någon rapportpresentation där man då löp Evolution och SBB och så visade vilka en tillväxt de hade och underförstått och tyckte att då ska man ha samma värdering som Evolution. Jag menar, det jag tycker jämförelsen är som bäst okunnig och som sämst vilseledande. Det är två helt skilda saker.
Var det som när Ola körde Byggmax och Bygghemma Group och frågade vilken av dem som var rätt värderad?
Ja, svaret så här i efterhand var väl att båda var övervärderade, men den ena mer än den andra.
Ja, väldigt mycket mer än den andra.
Ja, men så. Nej, men jag tycker liksom jämförelser som är orelevanta, som man lyfter ändå fram i ett officiellt sammanhang, ja, det tycker jag är konstigt.
Det är jättekonstigt. Ja.
Men den sista och den största är ju precis den som jag var inne på lite grann. När någon företagsledare säger att det har gått så bra för att jag har en annan syn på risk. Underförstått, och jag kan ta mycket mer risk än alla andra och därför går det mycket bättre.
Ja, och det går ju bra så länge de här riskerna inte blir risk.
Ja, innan de slår in.
Innan de slår in. Ja, nej, men det är ju så.
För då blir det riktigt dåligt.
Ja. Ja.
För man har tagit mest risk av alla. Och det är väl lite vår känsla för just den där branschen också. Att när det går bra så tjänar du på att ta så mycket risk som möjligt.
Ja. Ja.
Mest belånad vinner mest. Ja, och det går bra tills det inte går bra längre.
Jag kan lägga med den här alla aktier som får någon form av fanskara. Är en riktig varningssignal. Tyvärr är väl de då som borde bli rädda för det här kanske med i den här
fanskaran
och då kanske inte riktigt kommer på sig själva. För man är liksom en av de här som hyllar det här då helt ohejdat. För det blir ju också någon form av ingen får kritisera.
Nej.
och liksom man kan inte ta några som helst. Jag kan säga massor bolag genom åren som har den här typen av beteende.
Fingerprint.
Jag kan ta flera idag, men jag vill inte för att det är så många som blir
ledsna
och upprörda. Men alltså, det är en jättestor varningssignal tycker jag. När antalet aktieägare på de här online
forum och sånt,
aktörerna mångdubblas, och du framförallt om du ser bara skriverier om vissa bolag, då är det en stor varningssignal tycker jag.
Ja. Vi får börsnack lite grann. När varannan tråd handlar om ett bolag, då är det oftast lite...
Ja, eller Twitter, eller vad det nu är. Det skrivs hur mycket som helst i media. Då är det nog inte det bolaget som är det bästa.
Nej. Om det inte är ett bolag vi tycker om, för då är det bara en sund...
Vi får väl max liksom, den typen av bolag vi ofta pratar om kanske får en liten spalt i en kolumn någonstans.
Ja.
Nej, men det är lite grann buy what's popular, alltså, då är de flesta inne liksom,
och... Jag blir väldigt glad om jag hittar ett bolag som jag tycker är intressant och sen går in på något forum och inte hittar en enda tråd överhuvudtaget. Det är det jag gillar. Och det är faktiskt sant. Och dessutom, det kommer en rapport och sen går man in och ser, är det någon som har kommenterat om det här? Inte en kommentar under dagen. Underbart. Då vet man att här är det ingen som tittar just nu.
Nej. Sen är det ju lite, sen behöver ju någon hitta det sen.
Ja, så småningom behöver ju någon hitta det. Men även bolag som är väldigt relativt stora kan vara oerhört anonyma ibland. Ja. Alltså. Det är ingen som är intresserad.
Ja, vi hade ju BTS under många år.
Ja,
som var helt, precis. Det var så märkligt.
Och Fagerhult för något år sedan, två. De är lite mer poppis nu. Men liksom, ibland så blir ganska stora bolag helt...
Ja, vi ska ju ta ett sånt bolag idag som det finns... orimligt lite intresse kring egentligen.
Ja, mycket av det vi pratar om, det är midcap-bolag, men där kanske intresset i stort inte är så fantastiskt.
Nej. Men så håll utkik efter såna här varningssignaler.
Ja.
Och dra lärdom av dem i andra case framöver.
Och sen ska vi ju vara tydliga med att vi har ingen aning om hur det spelar ut det här caset.
Nej,
kanske löser sig. Det finns lite fina värden i olika fastigheter där man kränger av lite, man... Få ner skulden så att man kan hantera sitt...
Kommer in någon ny huvudägare, Akelius kanske.
Ja.
Eller något.
Och sen så rullar det på.
Ja.
Det vet vi inte.
Men till nästa gång, se upp med de här varningssignalerna. Om ni ser det i någon aktie.
Men så vi kan ingenting om fastighetsbolag. Vi är inte intresserade och vi kommer inte gå in i det här.
Nej.
Oavsett vad som händer.
Nej.
Förra gången så hade jag lite kontraktstillverkarspecial då. Mm. Så har vi en eftersläntare här då som inte hade hunnit komma då. Det är Kitron, norska
ja.
Kitron.
Den var grym såg jag.
Ja, 28 april kom de med en Q1-rapport. Den var helt enormt stark. Och höjde prognosen ordentligt för 2023 då. Sen är det lite jobbigt. De byter ju redovisningsvaluta till euro.
Nej, du menar euro?
Euro.
Euro.
Ja. Nej, men det är ju ingen stor grej tycker man. Nej. Men de räknar om alla historiska...
Betsson gjorde det här.
Och det är olika kurser vid varje tidpunkt.
Ja.
För det är den kursen det var då. Mm. Så alla jämförelser blir olika nu. Det stökar till det arken kanske.
För oss gör det ju ja. Det. Jag kan komma på två direkt och det är ju Betsson och Phoenix Outdoor som har bytt till euro. Det blir lite jobbigt för oss. Som...
Och så har jag alltså brygga över och så här.
Men eurokursen kan väl inte röra sig så
Nej.
Mycket?
Ja. Man kan säga att den har gjort det, ser man om man räknar om det.
Ja.
Det är lite stökigt. Mm. Men de tycker att det är bättre att avspegla liksom verksamheten för mer och mer är i Europa. Då, så att säga. Men i alla fall då. Man... höjde prognosen för omsättning från 670 till 730 till 700 till 800. Mitten har inte varit alltså upp 7% då.
Mm.
Men vinsten 45 till 55 hade man, det blev 60 till 75, 35% upp.
Oj, vad gick kursen på den rapporten?
Ja, det gick 7,1% på nej, nu ska vi se, 13,3%
ja,
uppgick
okay.
det. Nej, men för att man ökar då marginalen från 7,1 till 9 i sin prognos. Det är ganska mycket.
Ja, det är starkt. Snart uppe på Incaps marginaler.
Ja,
nej.
Då blir man lite orolig. Ja. Nej, men de sa på konfkålet stark efterfrågan fortfarande, särskilt inom försvar och elektrifiering. Ja, alltså, de har ju stora försvarskunder och det kan man tänka sig att det är ganska full fart här.
Mm.
Här sa man ju då, kommer jag ihåg, under pandemin när det var komponentbrist, att det var lite extra jobbigt i försvarsindustrin.
Mm.
För där kunde man inte liksom köpa hem någonting på spotmarknaden och stoppa in det och så var produkten klar. Liksom. För det är så hårda regleringar på just försvarsprodukterna.
Mm. Okej, så där blir fördröjningen ännu värre.
Ja, och det där verkar lite som man ser nu, att det blir ännu mer proppen nu för den typen av industri när det då lättas upp komponenterna. Så att säga.
Ja.
Nej, och sen, jag antar att den här nya prognosen avspeglar att liksom, när kapacitetsutnyttjandet blir så här högt så kommer marginalen också. Liksom.
Mm.
Så att, nej, 13,3% på informationen och 60% upp bara i år.
Oj. Ja, fy fan kan vad kontraktsverken har gått. Det enda man är orolig för, det här tycker jag nu är, kan det verkligen bli bättre?
Ja.
Det är lite den
med.
Som är det som är jobbigt, för annars ser det ruggigt bra ut. Alltså.
Ja, väldigt starkt. Så att, ja, vi har ingen firma, jag har en liten post i pensionssparet. Den hade gärna fått vara större.
Kanonbolag.
I avsnitt 138 gick vi igenom Hartmans Q4-rapport. Mm. Då sa vi ju att vi och marknaden blev överraskade över försiktiga prognosen för 2023.
Mm.
För man hade gett en vinstuppjustering då, strax innan.
Ja.
Och då hade ju alla trott att det här blir ju fantastiskt bra. Sen skruvar man ner det där, för den står. Aktien rasar ju då. Sen sa man ju att den här prognosen för 2023 berodde på att man hade liksom fått sänka priserna efter tidigare. Man höjde först priserna ut mot kunderna, energipriserna gick upp. Och då hade man tydligen lovat att så fort energipriserna går ner så ska vi sänka igen då. Och det var det man förutsåg, och därför så sa man att vi lägger en försiktig prognos för 2023.
Mm.
Och då var det lite intressant då, 1 maj då, när bolaget kommer med en preliminär siffra för Q1.
Mm.
För då visade sig att de här försiktiga liksom, prisnedgångarna inte alls hade avspeglats i väldigt låga marginaler under Q1.
Nej, det var ju rysligt starkt fortsatt då. Q4 och Q1 har ju varit kanon.
17,2% i rörelsemarginal i Q1.
Ja.
Det är ju jättehögt.
Mm.
Ja, så det var lite överraskande. Och det visar ju också på, men det var lägre omsättning. Man justerade ner helårsprognosen 5,2% på omsättningen, höjde vinsten 29%.
Ja. Så man, nu justerar man upp, man tänkt, nu känner man att vi kan inte riktigt tro på den låga. Vi tyckte det lät för lågt liksom.
Jo, det var ju i och för sig så.
Ja.
Men det är ju lite förvirrande att man sänker omsättningen, höjer vinsten.
Ja.
Och så säger man att det beror på att vi får sänka priserna till vissa kunder.
Ja.
Sänkta priser brukar ju vara sämre marginaler då.
Ja. Konstigt.
Jag gissar att det är så att man har vissa stora kunder som man har lovat sänka för, men man får lägre inputkostnader för alla kunder.
Ja.
Men man behöver bara sänka för vissa då. Lite lägre omsättning, lite bättre marginal på de andra kanske.
Ja, möjligt.
Sen tror jag inputpriserna har sjunkit snabbare än vad de ens hade kunnat drömma om här.
Ja, det är ju tillbaks. Många saker är ju tillbaks på historiska nivåer som det.
Men det här är ju inte helt lätt att veta.
Nej.
Och då kan man ju fråga sig liksom, ja, men det är bra om man får vägledning i rapporterna då. Ja. Men vi tycker vi kanske att det är lite svårt.
Ja, Hartman är svårt.
Ja,
det är det.
Och helårsprognosen nu, det är marginal 7,8 till 11,7% då. Mm. Man har 17,2 i Q1.
Ja, så de gissar ju på ner.
Ja, och vad är det som ska hända då liksom? Ja. Är det energipriserna eller något annat? Ja.
Jag tycker inte de förklarar det tillräckligt bra där.
Nej.
Samtidigt så tror vi fortfarande att de ligger för lågt.
Ja.
Och att de kommer behöva fortsätta höja den här prognosen. Att de tar... Att de är brända av de här energipriserna de åkte på.
Mm.
Det är lite våran gissning, det vet vi ju inte. Men...
Och det avspelar sig i deras råvarukostnader i och med att återvunnen massa är ju oerhört energiintensivt. Mm.
Så att,
vi letar i alla fall i Q1. Vi hittar inte mer information där.
Nej.
Den som kommer ändå.
Nej.
Vi har kvar aktierna.
Vi har kvar lite aktier. Det är inte ett inte, stort innehåll, men absolut...
Men vi kan ju konstatera att Hartmann är inte det lättaste bolaget att förstå.
Nej, det är inte.
Utvecklingen på. Även om äggkartong är en av de lättaste produkterna.
Lite jobbigt. Enia kan man ju förstå att man inte har så här järnkoll på. Men äggkartonger borde fanken vara hyggligt clean alltså. Kan man tycka.
Ja, tycker jag.
Men rörigt med Argentina och Indien och Ryssland och...
Och den här prognosen är ju då innan sån här restatement för hyperinflation. Ja. Det gör det också lite svårt för man har ingen aning om vad har man lagt in för antaganden kring det.
Men att det är... väldigt styrt av elkostnader elkostnader egentligen är ju och pappersmassa och så. De har ju vissa inputgrejer som ju påverkar lönsamheten extremt mycket här.
Sorry.
Så där har de ju det är ju det som gör det lite svårt.
Och de diagrammen i rapporten ser ju riktigt bra ut just nu.
Ja. Så att vi tror väl att det blir några bra kvartal här.
Ja, det ser ut som Q1, Q2, eller Q2, Q3 ser ändå. Ja.
Och även deras prognos nu, om den skulle slå in, innebär inte att det är dyrt. Liksom.
Nej.
Så att, ja. Nej, vi har
och då ska Q4 bli riktigt usel alltså.
Ja, det bör någon gång. Det ska ju bli sämre någon gång om den här slår in. Men samtidigt, nu höjde de en gång här. Vad är det som säger att de inte kan göra det igen?
Så att... vi har väl lite känslan av att de kanske tar höjd för att det blir riktigt dåligt under Q4 och inte vill...
Ja,
liksom,
att de inte vill råka ut för det de gjorde sist. Mm. Då de missar prognosen på grund av energipriserna.
Ja. Yep.
Lowballing.
Vi får se, det blir spännande i alla fall.
Ja.
Vi har ju flera gånger i podden tagit upp Johan Stedids vändning av Prevas då, som exempel på att en vd kan komma in och göra skillnad i en organisation.
Ja.
Vänder ju en kronisk underpresterare till en konsult med lönsamhet i toppklass. Liksom.
Ja, ja.
Riktigt imponerande. Därför kom det en ganska trist nyhet här, 3 maj då, för Prevas aktieägare när Johan Stedid då på egen begäran valt att säga upp sin anställning där. Och ska sluta då. Börsen delar en åsikten, aktien 7% ner på beskedet då.
Ja.
Ersättare Magnus Velén, han är vd för största dotterbolaget Prevas Industrial Innovation AB.
Det kanske är bra dock.
Ja,
att
internt,
han är en intern lite... som ändå har varit med i den här skolan nu på något sätt.
Det... Vi får ju se lite vad han vill göra, men han kom in i ett bolag i rätt bra skick om man säger så. Mycket bättre än när Johan kom in.
Ja.
Så, så vi får se lite grann, det är ganska stora skor att fylla då.
Jo.
Lite intressant att se vad Johan Stryd ska göra då. Han skrev på Twitter att hans plan är att vara med i styrelsen i Prevasen då. Göra lite inhopp, till exempel rörande förvärv, men inga planer på nytt jobb. Vill hinna masta båten, ha lite mer fritid.
Vad sa du?
Han vill masta båten och ha lite mer fritid.
Han har väl lite hunnit där på några somrar då.
Oj, ja.
Så det är väl värd tycker jag efter insatsen. Ja. Men man kan ju hoppas att han efter en sommar känner att...
Ja, det här vore kul alltså. Jag vill tillbaka.
Vill hoppa på något kanske större uppdrag. Kanske känns mogen för större bolag tycker jag.
Ja.
Mm. Vi får se, det blir spännande. Sen slutligen rörande konsultbolag så har vi ju talat en ganska lång tid om, i alla fall början på ett slutet förra året, att vi är lite försiktiga med konsulterna för 2023 då.
Ja, vi fick väl något eller ett par kvartal då vi fick fortsatt starka rapporter ändå, men nu har det börjat bli sämre här helt tydligt.
Ja, vår tes har ju varit att det finns en risk att de här ökade lönekostnaderna som kommer som är kraftigare 2023 än 2022 då, kommer i en marknad som är svagare 2023 än var 2022, att man inte kan höja priserna lika mycket och då få ett utslag på marginalerna så att säga.
Precis.
Det är väl där vi drog i början på året, tror jag, den här konsultrapporten som har varit ute och kollat just med bolagen som sa just det, att vi tror att det blir svårare att höja priserna i år.
Ja.
Och det ligger i linje med vår tes.
Verkar också vara så då, eller?
Ja, men nu är det lite grann så. Man kan ju också... Många konsultbolag har haft marginaler också 2022 som har varit på topp. toppnivå. Ja. Ja. När det då har varit extremt bra stark marknad då, innan inflationen i löner tog fart så att säga. Vi kan ta ett exempel, B3 Consulting.
Ja.
Det är ett bolag som folk har hört av sig till oss och sagt att ni måste köra B3.
B3 Consulting, det har ju vi aldrig tagit i podden vad jag vet.
Nej, vi har inte gjort det. Men folk har hört av sig, det måste ni ta. Och då har vi sagt att vi är lite fundersamma, för vi är lite osäkra på marginalerna. För de har haft en jättefin marginalutveckling.
Ja.
Och förra året var de uppe över 12%. Efter att ha legat på 7-8 i väldigt många år. Och vi är ju liksom 10 brukar vi säga på konsultbolag. Det brukar vara ganska...
I snitt, ja.
I snitt, om man är duktig liksom. Ja. 12 är högre än det, och liksom, då har vi varit osäkra på om det är hållbart så att säga. Och aktiekursen har ju gått extremt starkt i B3, exploderat uppåt. Men problemet med vår syn då för 2023 är vi lite försiktiga, kombinerat med bolag med marginaler på över liksom, vad de brukar vara. Är att det känns som risken är på nedsidan så att säga.
Ja.
Och det här var lite intressant, nu kommer vi med Q1-rapport 28 april. Resultat 4,6% upp, rörelsemarginal 12,6%. Starkt, men det är ner från 13,5% förra året då. Och då sa vd också att efterfrågan på marknaden är inte lika hög som den var under rekordåret 2022, utan vi är nu i ett mer normalt läge där man kan se att säljcyklerna återigen har blivit längre, konkurrensen om uppdragen har ökat. Kursen minus 22%.
22% ner.
På en dag.
Ja,
det känns lite som en överreaktion.
Ja, det är vansinnigt, men den kanske var högt värde. Jag vet inte.
Ja, alltså, den har ju gått jättebra, och det är just det, det är toppmarginaler, kanske toppmarknad. Nu skriver man någonting som marknaden tolkar som oj, det här kanske är vändningen så att säga.
Ja, ja.
Vi får ju se om det är det, men uppenbarligen så blir marknaden jätterädd.
Vi är ju alltid oroliga när marginalerna är en bra bit över vad bolaget presterat historiskt.
Ja, exakt så.
För då måste man ju ha en uppfattning om varför. Och är det bara marknad och konjunktur, ja, då är det inte bra.
Ja, då brukar det oftast gå tillbaka. Det är liksom så det funkar.
Så man måste ha en bra tes då, om varför de här ska ha 50% bättre marginal konstant än vad de hade för 5 år sedan.
Och att det är något strukturellt som gör att det håller.
Och har man det, ja då kan du ju, men det är inte så jäkla ofta man hittar något då tycker jag.
Ganska ofta, det visar sig att det var en bra marknad, och när det var sämre så var det en dålig
marknad. Så där tycker jag man kan vara lite försiktig faktiskt.
Vi pratade ju där ganska mycket i Byggmax, som ju låg jättehögt i marginalen under pandemin, och att vi sa att det där inte kommer hålla.
Nej. Och att de själv lämnade finansiella mål långt över, och då är det väldigt svårt om man ser att vinsten ska vara oförändrad i 5 år. Då är det väldigt svårt att se att marknaden ska handla upp en sån aktie.
Så det där är ju lurigt. Håll utkik efter bolag med marginaler som är mycket högre än vanligt. Lite farligt läge.
Det kan däremot se väldigt bra ut på historiken då, för då har du en vinsttillväxt som har varit ruggigt stark de sista 5 åren. Men så då kanske man tänker, ja, men det kan vara P20 här, vet du. De har en sån fantastisk vinterväxt. Ja, men det är 5 år och marginalerna är just nu långt över det normala. Så att vara lite försiktig där.
Och då kan det finnas en risk att du säger precis så.
Ja.
Men då är du på en vinst som är en toppvinst.
Ja, precis.
Extra hög värdering på en toppvinst. Nu säger jag inte att B3 har just det. Men det finns en risk att hamna där.
Det är precis det som händer när marknaden sätter topp PI på toppvinster.
Ja.
Det är när man drar ut en trend med marginaler som är långt över det historiska snittet och säger att det här är det nya. Och sen, för sen, om du tappar då marginal några år, ja, förutom att vinsttillväxten ser mycket lägre, ja, då ska du inte ha samma PE heller. Nej. Så att det blir liksom dubbeleffekt.
Det enda
det enda bolaget där det verkligen verkar ha hänt sen jag kom med här 2016, 2017 någonstans, det är ju New Wave här. Vi vet ju inte än. Men det börjar ju verkligen se misstänkt ut.
Vi kan väl säga Prevas med då? Ja, faktiskt. Det finns några.
Prevas är ju ett jättebra
exempel. Verkligen har, men de hade ju de låg ju långt under.
Problemet
man
var ju att vi dömde ut dem på deras gamla historik, performance. Så att, du hade ju bränt dig rätt hårt där, och jag hade lite erfarenheter av dem från mitt tidigare yrkesliv som var skrämmande kan man säga.
Ja. Och där kan man säga, de gick ju upp till bra branschstandard.
Ja.
Det var ju inte liksom jättelångt över.
Nej, vi visste hela tiden om Prevas. Det har ju alltid varit caset med Prevas. Kommer de upp till branschstandard så finns det ju en hisklig potential. Men det är ju man tänkte att hur länge orkar man vänta liksom.
Ja. Men
vi vågar ju inte riktigt tro på det. Vi går ju hela tiden omkring och är rädda för att nej, det visar sig att det var inte så, det var något annat.
För man vet hur många gånger det har hänt att historiken ändå hade rätt på något sätt.
Svårt.
Det är svårt att bli något helt annat när man
Men vi
gör
i alla fall fortsatt försiktiga med konsulterna för 2023.
Mm. Många klokheter här, Marcus. Mm. Ja. Du kommer med.
Det var sista, för nu är det slut.
Bra!
Bra, vi får nog hoppa över på bolagen. Va? Ja. Tiden har ju redan tickat på här lite grann, så att vi kör. Mm. Fem bolag idag då. Mm. Jag är ju först ut, vet ni.
Oh, så blir det om man väljer bolag på A.
Ja. Aligo då. Mm. Det här är ju business-to-business-företaget som levererar arbetskläder, skyddsutrustning, verktyg med mer.
Förnödenheter. Ja,
genom lite olika säljkanaler, men bland annat genom butiker som Swedol, Tools och Grolls. Och man har ju här vd Klein Johansson Ullenvik i spetsen. Första gången bolaget var med i podden var i avsnitt 137 från den 2 mars i år. Mm. Så det här är ju lite nytt och fräscht. Och den som vill veta mer då får gärna om bolaget får gärna gå tillbaka och lyssna på vad Ola hade att förtälja om bolaget då. När vi tog Aligo senast hade aktien gått riktigt starkt några månader. Och vi sa att det kunde vara lite risk för vinsthemtagningar. Lite upplåsta förväntningar i närtid. Aktien stod då i cirka 117 kronor och idag handlas den runt 112. Mm. På vägen dit toppar den runt 130 spänn i mitten på april. Det är ju spännande det här med börsen alltså.
Ja, och då kom det ju från 80 kronor väldigt 80 länge. Liksom, ja, visst. När ingen tyckte det var spännande.
Ja. Jag ska säga direkt, vi ägde ju aktien senast, vi pratade om den och vi äger den nu. Mm. Och det är ju efter Q1-rapporten som vi då misstänkte kunde bli lite utmanande. Och att marknaden nog tagit ut lite för mycket i förväg. Och det blev ganska tydligt på rapportdagen. Då vi också här fick en, inte allt för kraftig reaktion. Den föll 6,5%. Och vi tyckte det var en jättefin rapport. Men
det var ju bättre än vi hade väntat.
Ja, ja.
Vi var lite förvånade där.
Ja, men vd hade lite negativa framtidsutsikter. Mm. Så, inte minst för konjunkturen. Vi har dock köpt mer aktier efter rapporten här. Mm. Mm. För den kommer ju nämligen in helt i linje med vad vi förväntar oss i omsättning. Mm. Men överträffar våra förväntningar på rörelsemarginalen. För Q1 är historiskt ett svårt kvartal för Aligo. Mm. Och de här inneboende verksamheterna då i Swedol och Tools. Marknaden har nog missat det lite. Vi var ju... både vi och marknaden var helt överens med konsensus på Pinpoint när det gällde omsättningen. Men vi hade gissat en EBIT på 80 miljoner. Hoppades ju Pinpoint-konsensus på 140 miljoner.
What? Mm. Oh, herregud.
Men vi ska inte slås för bröstet, för verkligheten landar ju på 112. Mittemellan.
Det var mittemellan, men visar inte det på att vi alltid är lite för negativa? Eller?
Ja, kanske.
Ja. Det har varit sådana sett några bolag där Q1 normalfallet är väldigt svagt. Ja. Det känns som att vi lägger ganska stor vikt vid säsongsvariationen. Mer än det verkar som kanske allmänna Pinpoint-användare gör. Mm.
Nej, det var ju därför vi gick ner, för marknaden hade högre förväntningar, men vi hade klart lägre.
Ja. Men jag tror framförallt det var de här som du säger, de försiktiga kommentarerna framåt
här då. Mm. Alltså det här var för kvartalet jättegod rörelsemarginal på nästan 5%. Mm. 5%. Och tittar man på de olika länderna då, man är ju främst i Norden här, så minskar resultatet och marginalen något i Sverige, men det syntes tydliga förbättringar både i Norge och Finland.
Det är ju lite där det ska komma, va?
Och det är ju bra, då det är ju en del av caset i Aligo. Det är ju att man ska kunna lyfta då Norge och Finland närmare svensk nivå för lönsamhet. För den är klart högre i Sverige.
Ja, det skulle få jäkligt fina effekter.
Ja. Utvecklingen under Q1 ligger i linje med vad man sa under konfkollet efter Q4. Man såg en mer avvaktad marknad i Sverige än i övriga länder. Och det verkar fortsätta då. Och ja, i vd-ord och konfkoll trycker nu Klein på att de möter två motverkande krafter här, kan man säga. Konjunkturen mattas av ytterligare, vilket märks då i Sverige. Där man haft den starka marginalen i Swedol. För i Sverige har man ju varumärket Swedol främst, och i Norge är det ju betydligt mer, eller där är det ju Tools. Ja. Mm, och i Finland är det väl en blandning, kan jag tänka.
Jag tror det.
Ja. Eller kanske faktiskt att man kör under helt andra varumärken också där. Ja, jag är lite dålig på Finland. Man har ju mycket stora industrikunder där, så det är väl Tools kanske där.
Tools är väl där. Mm. Mm.
Men man växer antalet kunder, både stora och små, och inte minst i Finland just då. Och i Norge arbetar man ju aktivt på att öka antalet mindre kunder, för det är ju bättre marginal helt enkelt. Mm. Om man tittar på då de här olika branscherna man har som kunder, så är ju byggnation svagt. Men industrisegmentet går bra. Och det är precis det vi... Ja. Ja, Och det är helt enligt vad vi förväntar oss då.
Mm. Jag för mig Klein också så alltså att inom bygg så det är ju liksom lite spritt. Det är ju inte bara byggnation av hus, det är ju infrastruktur och liksom vägar, alltså den typen av saker. De stannar inte upp på samma sätt.
Nej.
Jag för mig någon gång att jag såg att Svedol hade 30%. Jag kommer in mot bygg.
Mm.
Ish.
Ish,
men det var Svedol alltså. Mm. Jag vet inte.
Ja, jag tror det är lite lägre nu.
Jag tror det är lägre.
Kanske 2025.
Ja, någonting sånt här fram alltså. Och då är det sagt inte allt mot byggnation av fastigheter eller
precis.
Bostadshus.
Ja. Man får väl åka dit och köpa en tumstock eller något. Jag vet inte.
Det får bli så.
Stötta lite.
Ja. Man vill ju fortsätta effektivisera också här.
Mm.
Så de jobbar på en effektivare artikelstruktur. Och därigenom får man en effektivare lagerhantering. Men man bygger också på lagret för man gör fortsatt satsning på egna varumärken. Men de har ju i sin tur bättre marginal.
Mm.
Så det är alltid, vad heter det här? Karuseller och gungor va?
Man sa också att just när man har egna varumärken så är det en extra viktigt att man har dem i lager så att man kan leverera dem. Om man ska få kunder att byta till något sitt eget liksom, så kan man inte bara helt plötsligt säga men byt till våran, här är jättebra. Ja, men då tar jag en sån. Den hade vi
först. Den hade vi inte. Så det får...
23% av försäljningen i Sverige är egna varumärken. Om man ska jämföra med Finland då är det bara 9%.
Ja.
Så det här är viktigt
för
marginalen.
Där har du en sån.
Så många små kunder är bra. Mycket egna varumärken bra för marginalen. Det är ju alltså det är så tydligt att man vill gå åt det svenska hållet här. Man ser ju Svedol då som någonting man vill liksom försöka anamma inom övriga. Mm. Även om man inte ska byta till det varumärket nödvändigtvis. Så man jobbar väldigt hårt med att få mer attraktiva butiker i Finland för att det ska dra till sig fler mindre företagskunder då.
Hade jag haft 10% rörelsemarginal i ett land och 5 i de andra, då hade jag också sneglat på det här med 10 faktiskt. Det hade jag
undrat vad gör vi där.
Men vad är det som är bättre där liksom? Det är ju ganska logiskt.
Det känns logiskt, ja.
Sen kan man ju möta annan konkurrens också.
Ja, kan vara andra och det kanske är så att förutsättningarna inte är exakt de samma. Så att, men man vill ju ändå titta på det som går bäst för att se.
Och man har ju haft ett tydligt fokus här nu i liksom inledningen av den här Aligo-sagan, eller vad vi ska kalla den. Att integrera Svedol och Tools systemmässigt och även processmässigt. Och även om det är ett arbete som naturligtvis tar lite tid, så har man kommit en bra bit där. Så nu blir ju fokus, och det är ju Klein jättetydlig med, att förbättra marginalerna, bibehålla marginalen i Sverige och förbättra den utanför Sverige då.
Ja, man är ju liksom färdig med nu kan man påbörja de här förbättringsarbetet.
Ja, men lite otur. Precis lagom till man blir klar så blir marknaden dålig.
Det är ju så typiskt, men så kan du, det vet man ju. Det rår man ju aldrig över.
Nej, så nu ska de sluta titta inåt och titta utåt, säger ju Klein.
Snyggt. Det gillar man ju.
Ja. Och om vi då väljer att titta framåt, som vi ofta vill göra, så är det ju nästan lika svårt att gissa utvecklingen i Aligo som att gissa konjunkturen i stort.
Lite lättare Aligo ändå, tycker jag. Men okej.
Men de kommer påverkas.
Men det är för vi får inte vet någonting alls om det.
Men vi att gissa framåt då. Men med både hängslen och livren på, det är ju det vi gör. Så ett litet försök där då, kan man ju tänka sig att bolaget växer omsättningen kanske 6%.
Det var ju ganska specifikt ändå, 6%, det är ju gött.
Man har ju 10% som mål,
Men vi
tror vi inte på riktigt.
Det är ju en hel del pris här också.
Och det är ju 50-50, man vill ju växa 50-50 organiskt och förvärva. Och kanske man kan lyckas bibehålla rörelsemarginalen man hade 2022. Jag tror man kommer in på 7,5% på året ungefär.
Jag tror Klein kommer vara missnöjd då, men samtidigt, det är ju en marginalresa som får ett litet, som du säger, ett litet hack eller lite motstånd i år.
Jag skulle vara mycket imponerad om nu konjunkturen fortsätter att bli tuffare, om han kan möta upp med ett skarpare erbjudande och de bitarna.
Effektivisering, det blir oerhört spännande. Men för du har ju en intern förbättrings... potential som står mot externa tuffa faktorer här.
Ja. Och en av huvudanledningarna till att jag gissar på de här grejerna, det är för att då kommer bolaget tjäna ungefär 10 kronor per aktie under 2023.
Smidigt.
Det söker vi ju alltid, va? Så oerhört lätt att räkna P då.
Ja.
Så vad sa vi att aktien kostar? 112-113. Ungefär P11 då.
Ja.
Vid nuvarande aktiekurs.
Mm.
Och vi tycker att Aligo i vart fall bör handlas runt P14.
Ja, det får man också.
Det här är ju en premiumspelare i sin bransch med mycket diversifierad kundbas.
Om de når sina finansiella mål och visar att de kan hålla det över tid, så ska det kunna värderas högre än så. Men, men
vi börjar där.
Vi börjar där.
Och kommer inte konjunkturen haverera fullständigt, så tror vi dessutom att bolaget kommer kunna tjäna ytterligare någon krona följande år. Det blir jobbigt med P då, men det får vi ta. man ser ju själv, eller Klein är ju tydlig med att svårare tider, de är en stark spelare. Så svårare tider borde ge möjlighet till att göra bra förvärv. Kanske då i Norge och Finland speciellt, för att kunna växa då verksamheten där då, förvärva mindre branschkollegor. Man förvärvar kontinuerligt, nu senast en butik i Jyväskylä i Finland.
Ja.
Det är inga jättegrejer varje gång, men många bäckar små.
It adds up.
Ja, de skulle nog behöva göra 15 sådana förvärv för att få ihop den här 5-procentiga förvärvsökningen då, så de har några till att göra i år då. Räntebärande nettoskuld exklusive leasing genom EBITDA är nu 1,8. Det är långt under bolagets mål på max 3.
Rimligt.
Ge utrymme för fler förvärv, men då är det också viktigt att man håller koll på finansnettot framöver. De finansiella kostnaderna har redan ökat då till 27 miljoner i det här kvartalet jämfört med 10 miljoner för ett år sedan.
Det är rätt mycket.
Det är mycket. Frågan är om det är lite valuta och sånt.
Jo, det är lite allt möjligt i det. Jag orkade inte rensa för räntan ordentligt, men, eller rensa ut räntan ordentligt. Men det är upp i alla fall.
Ja. Jo, men det är det ju för alla.
Och så att
det...
jag vet att de har gjorde lite bra lånestrukturer och sådär, men det är ingenting som är jobbigt i Aligo.
Nej.
Klein kan fortsätta att köpa bolag om han vill. Ja, summa summarum. Vi tycker att det går att hitta en rimlig men inte jättehög mos i Aligo. Både på kort och definitivt på lite längre sikt.
Det borde vara ungefär 30% om jag räknar. Du sa PL,
det är där vi är ungefär och det brukar vi vilja ha. Och på längre sikt tänker vi nog att det faktiskt är lite bättre än så.
Ja. Det var ju lite bättre på 80 när vi köpte första gången.
Ja, men fortfarande okej tycker vi.
Så ja, fortsätt äga det i Aligo.
Vi tror ju på den här resan, men lite konjunkturjusterat då får man säga.
Ja, det får man säga.
Det är det som är det jobbiga här. Ja. Bra, Claes.
Ja, det var Aligo.
De tuffar på. Lite konstigt att vi låg så fruktansvärt långt under pinpoint-estimaten, men
Det kan komma en till sån snart här.
Ja, okej. Okay, ja. Jo, just det. Jag har också en sån förresten. Vi ligger
såna fegisar.
Vi ska ha margin of safety och det ska vara på låga. Vi är såna riktiga fegisar alltså.
Försvars lite grann så tycker jag det känns på de här som normalfallet har ett väldigt svagt Q1 av säsongsmässiga skäl. Ja. Där känns det inte riktigt som att pinpoint alla gånger har liksom anpassat sig riktigt till det.
Man kollar på någon snittkvartal kanske eller något.
Ja, något sånt.
Ja.
Men vi kommer till
det. Ja, ju fler som lämnar in estimat, desto bättre blir det.
Ja,
det
kan vi så vi försöker bidra.
Ja.
Den lär vi ha dragit ner.
Ja, vi är nog så långt under så de tog bort oss som en sån här
outlier. Det måste vara fel.
Det här är fel, de har tryckt fel här. Feta fingrar bara.
Ja. Tryckt fel snisse. Okej.
Betsson då?
Ja. Betsson.
Kraftig kursuppgång i det här iGaming-bolaget senaste året. Kan de verkligen svara upp till de här förväntningarna, Marcus? Var med senast i avsnitt 136.
Ja, men precis. Det var ju efter väldigt stark Q4-rapport då. Ola konstaterar att 2022 blir ett mycket starkare år för Betsson än vad man någonsin kunde tro när man blev av med holländska marknaden. Ja. Som ju var väldigt viktig för dem. Och ändå så seglar man igenom så starkt som man gjorde. Enormt bra gjort. Q4-rapporten var ju så stark så vi sa att vi höjde prognoserna. Vi tyckte aktien trots en uppgång på 70% på 12 månader fortfarande var lågt värderad vid 94 kronor.
94, ja.
Och vi var kvar som aktier och köpt fler aktier efter rapporten då.
Ja.
Kunde man leva upp det här i Q1 då? Kan man...
ja.
Jo, det kunde man. För Q1 var ännu en stark rapport. Omsättning 30% upp, organiskt 38% upp. Det låg 4% över vad vi trodde och 1,8% över pinpoint. Då. Så det var ganska lika på omsättningen.
Ja.
Casino 37% upp, sportsbook 19% upp. Sportsbookmarginal 8%. Då. Det är lite lägre än 8,3% förra året. Men det är ganska normalt och lite lägre än normalt. Så det var inte det som tryckte upp det så att säga. Alltid intressant med trading update då, i spelbolagen. Eller iGamingbolagen. Fram till 23 april så hade man plus 26% på omsättningen. Justerat för valuta och förvärv plus 35 då. Så fortsatt starkt i Q2.
Q2.
Tittar man på vinsten då så är ännu starkare. Rörelseresultatet 82% upp. Marginal 19,4%. alltså förra året var det 13,9%.
Ja.
Enorm vinstökning, och det var rejält över både vad vi och Pinpoint hade i estimat. Högsta marginalen sedan Q1 2017.
Ja.
Med så stark lönsamhet så måste ju aktien ha rusat.
Nej, den gjorde väl inte det, va?
Den gjorde inte det. 1,8% upp.
Ja, Betsson är lurig. Den aktien är väldigt lurig att spå sådär, alltså.
Ja.
Men den har ju gått 100% upp på ett år. Så att det, vi har ju verkligen haft den spelbolagsaktien som gått bäst. Alltså, men den är oerhört svår att spå på kort sikt, den aktien. Ja. Ruggigt svår, tycker jag.
Men det fanns ju en grej som jag tror var lite orsaken till att det inte gick lika starkt.
Ja, jag tror, I think I know.
Ja. Mm. Nej, men det var ju det att i Q1 så var det ju Central Östeuropa och Centralasien, som de kallar SECA, och B2B, alltså business to business, som gick starkast. Intäkterna från SECA 75% upp, business to business 122% upp.
Ja.
Och intäkten från business to business var uppe i 26% av hela koncernens intäkter. Det är mycket, mycket högre än vad det brukar vara. Och då är det här med att, och sen är det licensintäkter på B2B, vilket gör att det blir liksom bättre marginaler där. Och det förklarar nog 19,4% i rörelsemarginal i Q1 då, så att säga. Och problemet är att både vi och marknaden är rätt övertygade om att den absoluta majoriteten är ju från Realme i Turkiet då, av de här. Men transparensen är ju dålig. Det har vi sagt tidigare flera gånger. På konfkålet så fick man massa frågor då kring B2B. Och då sa man att vi har köpt de här Kickerbet. Och de ingår nu i B2B-segmentet. Och då fick vi in 5-10 nya kunder, sa man.
Okay, yeah.
Men man vill inte säga hur stor det är omsättningen som kom härifrån. Men om man kollar när man köpte Kickerbet, så sa man att de på rullande 12 omsatte 2,6 miljoner euro. Gissa på att omsättningen är någorlunda normalt fördelad under året. Säg att man växte en 50% i Q1, så vi är fortfarande en låg ensiffrig andel av B2B, hela segmentet B2B.
Ja, ja.
Så det är ju inte det.
Nej, det är inte det som är. Det kan ju gå bra, men det är ju ingen större skillnad på totalen.
Nej.
Här.
Nej. Nej. Och vår erfarenhet säger oss också, när man inte vill lämna ut en uppgift, så är det oftast för att man inte tycker att det är lika kul att lämna den, så att säga.
Brukar vara så, ja.
Och det får oss ju tro att det är en väldigt liten del som inte kommer från Turkiet inom B2B.
Ja.
Men vi får göra det antagligen, eftersom man inte redovisar annat då, så att säga. Vi har ju sett olika analyser där man sett en väldigt låg värdering på vinsterna som man uppskattar från Turkiet då. Och det kan man ju förstå, för det finns ju politisk risk, det är en instabil marknad, hög inflation och så vidare. Men vi tycker lite man kan se det som att man tar de här stora vinsterna från den delen och kan använda för satsningar på andra marknader.
Och det har man gjort
historiskt
varje år.
Och det är lite det man gör nu i Latinamerika, känns det som. Och ska man då ha så stor rabatt på vinsten när man ändå kan sätta i något annat, så att säga, som är mindre risk och så vidare. Så att det är lite, ja, frågan är liksom hur man ska se på det.
Sen har väl vi haft lite, vi har väl kunnat sätta, vi tycker inte risken i Turkiet har känts så överhängande som marknaden i stort. Förmodligen, i så fall kanske vi hade haft en lägre motiverat värde på Betsson.
Ja.
Många gånger när det har hänt saker i spelbolag, ja, Holland blev ju jäkligt hårt, men många andra ställen där det har kommit regleringar och det har hänt något, så har ändå spelbolagen fått väldigt stora intäkter efter att det har hänt något också. Så att det är inte säkert att bara för att någonting skulle hända, vad det nu än är, så liksom skulle det här bara försvinna på något sätt.
Det är ju ett statsskick där som är lite annorlunda. Så skulle man kunna tänka sig i alla fall.
Ja.
Att det kanske kommer något mer drastiskt som skulle innebära en snabb förändring på ett annat sätt. Så att säga.
Ja. Men vi har nog sett den risken som lite lägre än många andra förmodligen. Och sen så precis kassaflödet vrålstarkt. De delar ut och förvärvar i ny tillväxt. De återinvesterar inte det där i Turkiet, om vi säger så.
Nej, precis.
Så att det är ju en pengaöverföring här till nya intäktsströmmar, så att säga. Så att ja.
Och Latinamerika är ju en stor tillväxtmarknad på sikt. Då.
Mm.
Och en annan orsak till lite svala marknadsreaktioner på kort sikt där kan vara att Latinamerika inte var lika starkt i Q1. Då.
Nej.
Omsättningen 21% upp då. Men det var minus 13,5% från Q4.
Mm.
Sen hade ju Q4 VM då. Så att det var ju lite extra boostat då. Men det är klart lägen plus 59% som man uppnådde i Q3 förra året då. Det vill säga innan VM då. Och i Q1 så minskade man också antal aktiva kunder med 11% från förra året. Mm. Och då förklarade Betsson det här att han har gjort ändringar i kunderbjudandet i Latinamerika. Så att det ska vara sustainable in the long run. Det innebär ju då att det har varit unsustainable då, rimligtvis om man säger så. Så det verkar som man har kanske tryckt på lite väl mycket med bonusar och sånt i Latinamerika och boostat omsättningen och känner väl att riktigt så mycket kan vi inte gasa så att säga.
Nej.
Och det förklarar väl kanske den här lägre tillväxten i regionen i kvartalet då.
Möjligt, ja.
Och det tror vi marknaden blev lite, ja, det höll tillbaka lite grann så att säga. Men en väldigt stark del som du är inne på är kassaflödet. Nu har man nettokassa på 1,2 miljarder. Det börjar bli en del.
Varför? När kommer förvärven? Och det kan ju verkligen lyfta aktien vidare om de gör vettiga förvärv på geografier som marknaden ser positivt på. Liksom.
Och här får vi säga, det har ju vi trott länge att det skulle ha kommit. Liksom.
Nej, det är bra att de inte kastar ut det på någon skit i och för sig. Jag tycker egentligen att iGaming har haft lite svårt med förvärv. Att det i snitt har varit så där.
Inkabet verkar ju varit fruktansvärt bra för Betsson.
Men många andra som har förvärvat inom den här sektorn har haft det. Det har gått så där faktiskt i snitt tycker jag, om vi ser alla bolag.
Men är det inte USA-äventyren mycket då? Att det har funnits en övertro att den marknaden ska komma igång så himla bra. Man måste vara där.
Kindreds förvärv i UK och så där har inte varit någon höjdare. Jag tänker på Catena Medias förvärv.
Jag håller med.
Kindred gjorde för några år sedan var ju katastrof.
Så att Betsson har ju gjort historiskt vettiga förvärv, det måste man säga. Och då är det väl bra att man väntar tills man känner
om man inte hittar något. Det är bara jag för mig, två eller tre rapporter sen som de på konfkåret i princip nästan sa att jo, men det kommer något snart. Vi får se, men vi gillar ju det här om man diversifierar mer geografiskt. Ju mer diversifierad geografiskt, desto mindre risk för olika beslut. För det är ju den största risken i caset.
Ja, såklart. Det är absolut den risken som är störst.
Politiska risker. Det som ligger närmast i tid är väl den här cease and desist-beslutet i Norge. Då. Det sa man i rapporten att man skjuter upp till 15 maj. Då.
Ja.
Det är ju ganska snart. Får se vad som sägs då. Då så att säga. Svårt att veta vad som är inprisat. Man har ju gått ner på Norge nu ett antal gånger.
Ja.
Men det brukar ju gå ner varenda gång det kommer så att säga.
Men
hur ser vi på värderingen då? Ja, men vi har ju skruvat upp förväntningen igen då efter rapporten. Det har vi gjort nu ganska många rapporter i rad. Vi gissar nu på ungefär 12 kronor vinst per aktie för 2023. Kursen är ju uppe i 119 då. P10. Fortfarande inte jättehögt för konjunkturoberoende bolag, stor nettokassa, hög tillväxt. Så vi är kvar som aktieägare i Betsson. Vi har skalat lite grann på slutet här.
Ja, vi har sålt en del. För marknaden börjar bli lite... Det var länge sedan marknaden var lite så där håsig, tyckte jag, i Betsson. Men nu har det faktiskt några analyser som har kommit med ganska höga riktkurser nu och verkar som att flera av de här analysbolagen kapitulera lite och säger att men för fanken, det går, nu får vi fan höja kursen här för det går för bra.
Risken är kanske inte är så stor ändå.
Nej, så att på något sätt känns som att det är flera som nu bara, nej men okej då, Betsson är bra liksom. Så att jag tycker nog att risken har ökat lite i Betsson efter den här extremt starka kursuppgången. Och det har ju varit vårt största innehav faktiskt ganska länge.
Och bästa bidrag, 92% upp senaste året. Bara.
Ja, men nu är det inte lika stort längre.
Nej.
Vi har tagit av lite. Mer ett normalinnehav skulle jag säga.
Ja. Så får vi se. När vi säger sånt här är det så viktigt för de som inte har lyssnat på så länge att vi äger har sällan mer än 10% av vårt kapital i en enskild aktie.
Ja.
Så man inte tror att vi har suttit med någon jätte...
Men det har ändå varit
en av de största
innehav.
Det är viktigt att påminna om det ibland bara.
Vi har minskat en del nu.
Riskbilden på 50 kronor och på 120 är lite skillnad i och med att sentimentet är så pass annorlunda.
Ja,
också.
Precis. Så är det.
Sen har ju bolaget presterat jättebra under en lång period här.
Utdelning imorgon dras, va?
Ja, första delen. Nej, de har kanske haft hela festen.
Jag tror det.
Ja. Men de kör väl inlösen rätt, va? Så att man får pengarna någon månad senare.
Ja, det var det fredag. Jag vet inte.
I närtid
är i alla fall går bolaget aktien X där.
Yep.
Så jag tror det är fyra. 4-5% va, den ska
då,
ner.
Då dyker upp en liten peng.
De hinner aldrig handla innan dess.
De här, den här 1,2 miljarderna. Ska.
Ja. De hinner aldrig handla innan dess, Ola, i och med att man måste göra sin egen analys också om man inte äger redan idag. Så det är hur lugnt.
Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se om det kommer ett förvärv, tycker jag.
Ja. Det skulle ju kunna driva aktien vidare faktiskt. Ja. För nu har den som sagt gått väldigt starkt på slutet.
Mm. Men fortsatt bra leverans och bettan.
Fantastiskt. Det är fantastiskt.
Riktigt imponerande senaste år.
Ja. Mm.
Kommer till det va? Mm. Dagens Industri. Mm. Ja, i det här avsnittet välkomnar vi åter vår sponsor Dagens Industri till podden. Stor osäkerhet, fortsatt ekonomin. Det har vi pratat om här. Samhället. Och vilket håller det på väg egentligen?
Ja, det vet man inte riktigt.
Ja, det vet vi inte. Vi behöver på lite journalistik här.
Mm.
Mm. Och kan man då få den av DI?
Ja.
Som dessutom gör det ganska lättfattligt. Man har både mer övergripande och mer djupdykande reportage. Det är välskrivet, det är granskande och förklarande. Det här det tycker jag är ett stora plus.
Mm. Och det är med ekonomin som bas på något sätt. Man kommer, det är ju den vinklingen.
Mm. Mm. Alla vi på podden läser dagligen Dagens Industri via DI Digital. Både enskilda artiklar och analyser, men även tidningen i sin helhet. Mm. Händer ju att man tuggar i sig.
Paddan. Jag har en padda hemma. Mm. Det är en av de få grejer jag gör på den. Det är att läsa Dagens Industri.
Ja, vad är det du gillar så mycket med DI Digital, Marcus?
Nej, men det är ju det här med att den kommer på kvällen. Runt 9-snåret någonting.
Det är alltid helt ligga lite före.
Ja, men det är så typiskt dig, Marcus. Du ska ta den de 10 timmarna och få lite.
Nej, men då
försprång.
Ja, men det är skönt och i lugn och ro.
Ja.
För söker rapportbyråer, det är hur mycket rapport som helst på morgonen.
Ja, håller med.
Så då vill man inte sitta och liksom läsa nyheter som man kunde ha läst på kvällen liksom.
Det är väl att jag är kvällstrött och morgonpigg, det är väl därför jag läser den vid 6 istället.
Mm. Ja. Men för mig passar det utmärkt att ta den på kvällen, så har man frigjort tid på morgonen sen.
Snyggt. Mm. Nej, 9 va?
9.
9.
Jag som har er båda i våran lilla grupp på WhatsApp vet ju ungefär när ni läser, för det märks i flödet ganska tydligt. Ja. Så det är lite härligt.
Fan vad jobbigt, du får liksom dels någon som plingar in vid 22:15 och sen 05:40. Så du får ju inte sova överhuvudtaget, Claes.
Får stänga av notisljudet.
Ja, och så har vi lite andra kompisar som alltid verkar vara vakna som är med i den där snurran också.
Oavsett.
Så kommenterar oavsett tid på
dygnet.
Jag har ju uppskattat den här rappa rapporteringen runt SBB här. Nyhetshändelser, analyser och fördjupningar. Till och med en sån här makroavärt stackare som jag har ju faktiskt kunnat hänga med här, tror jag i alla fall, skapligt.
Hyggligt.
Alla turer runt bolaget. Fått en bättre förståelse för driftsnetton.
Mm.
De här kreditratingarna, hur fasen funkar de egentligen?
Mm.
Och de här prisgarantierna i D-aktien.
Mm.
Bara D-aktier att jag läser om det, Ola.
Ja, det är fantastiskt.
Det är fantastiskt. Och då kan man ju helt enkelt bara klicka. Nere i slutet på alla de här artiklarna finns det en indexering. Står det SBB där? Trycker du där får du i tidsordning varenda jäkla
artikel.
Grej där SBB är omnämnt då. Mm. Och ibland då står det ju att det är Bråse som har skrivit. Mm. Då kittlar det till lite extra,
det
kan
jag
säga.
Mm,
För då vet man att nu blir det härligt. och ja, vi vet ju att flera av lyssnare redan har det i. Antingen
jag måste bara säga på Bråse. Jag är imponerad över någon som så ståndaktigt kan... Jag antar att hans mailbox har fyllts genom de sista månaderna av arga mail och sånt. Mm. Men han har ändå stått på sig.
Mindre nu än för 2 år sedan, tror jag. Eller 1 år sedan.
Det är flera.
När det fortfarande fanns en kult som lite... hoppades på att the sky was the limit. Nu är nog de ganska många redan stukade, va?
Jo, så är det säkert.
Men jag tror det hans mailkorg var som värst för ett år sedan, tror ni inte det? Eller något sånt.
Men det är ändå imponerande, tycker jag, att man kan stå ståndaktigt.
Ja, det är snyggt. Det är snyggt.
Sitt.
Mm. Och det finns ju en slags, ja, vi får kalla det humor i hans
han har någon form av...
Som jag tycker väldigt,
uppskattar
väldigt
de artiklarna. Jag tycker han
är... Liknelserna är fantastiska då.
Yeah.
Jag sa ju det att vi vet ju att många lyssnare har redan det, antingen papper eller digitalt.
Mm.
Men några stycken har kanske tappat.
Mm.
Vill du hitta tillbaka igen?
Ja.
Gör det, för nu erbjuder Dagens Industri ett riktigt topperbjudande till alla poddens lyssnare. Man kan få det digitalt i 3 månader för endast 19 kronor i månaden.
Ja, det är inte
och därefter 40% rabatt i 12 månader.
Okay.
Då ingår ju bland annat obegränsad tillgång till D.se, de senaste ekonominyheterna, e-tidningen, redan kvällen före, D-weekend, digitalt och sen börstips då.
Mm.
Direkt i mobilen.
Ja.
Mm. Erbjudandet med kompletta villkor hittar man på d.se/kvalitetsaktiepodden. Länk finns även i avsnittsbeskrivningen. Missa inte den här chansen nu till ett kanonpris. då du kan testa Dagens Industri.
Härligt.
Tack säger vi till vår sponsor Dagens Industri. Ja. I då tänker jag mig att det är.
Det är vi på.
Invido. Fönster och dörrar. Hur går det här när byggkonjunkturen vänt kraftigt neråt? Senast med avsnitt 136.
Ja, precis. Och det var ju efter Q4-rapporten då.
Ja.
Och då sa vi att det är rätt lågt värderat. Men väldigt svårt att gissa utvecklingen 2023. Vi sa att vi trodde Q1 skulle bli tufft för att man hade ett väldigt starkt Q1 2022 då. Som man gick upp mot, så att säga. Aktien handlades då i 128 kronor för den har stigit över 30% på ganska kort tid sedan vi tog upp dem i podden innan då, så att säga. Mm. Och vi tyckte risk-reward såg lite dåligt för Q1 så vi hade sålt våra aktier. Och då undrar man ju hur var Q1 då när den kom. Och då var det lite blandat, ska jag säga. Kolla med omsättningen, kom in 2,1 miljarder. Det var plus 1% från förra året men minus 7% organiskt då. Minus 4% mot vad vi har gissat och minus 7% mot Pinpoint då. Så lite under. Skandinavien främst som var svagt. Omsättning minus 15%. Mm. Då ska man ha med sig att det här är ju en priseffekt på 10% också.
Ja.
Så volym om man tappar en fjärdedel av resultatet. Eller ja. av volymen då.
Ja, tufft.
Så det är ganska mycket. Svaghet inom industrin och särskilt nybyggnation sa man igen då. Ingen överraskning där så att säga. Man sa också att konsumenterna är lite avvaktande men fokuserade på energieffektivisering då. Det är ju fler som har sagt så att säga. Det som positivt där var att affärsområdet e-handel steg organiskt 24%. Det är ganska bra. Och annars har vi pratat om att man är väldigt svagt förra år, 2022, just inom e-handeln.
Just det.
Postpandemieffekter och sådär. Om man tittar på resultatet då, 161 miljoner i rörelseresultat, marginal 7,7%. Den är lite intressant, för nu är inne på den här igen. Det är minus 18% sämre än vad Pinpoint trodde. Men det var väldigt klart högre än vad vi trodde.
Ja.
Så det var ett tillsammanbolag där vi hade legat lite...
Klart lägre. Q1 är ju historiskt svagt för Invido.
Ja, byta fönster på vintern liksom, är inte lika attraktivt. Och så vi var ju lite oroliga för marginalen, för Q1 2022 var väldigt starkt med 8,3%.
Ja.
Man har alltså en historisk snittmarginal på 4,5 då. Så 7,7 i Q1 nu är ju starkt.
Det är bra. I tuffare tider, mycket bra.
Och vd fick en fråga på konfkålet om varför marginalen höll sig så pass bra då. Och då sa han att det viktigaste orsaken var den stora orderboken under Q4 som gav momentum in i Q1 och gav därför mindre påverkan på marginalen än de trodde. Det är ju lite tråkigt att höra ändå.
Ja.
Att det bästa under Q1 var att vi hade med oss mycket bra från Q4.
Från förra året, ja.
Det låter som lite varningen för Q2, tycker jag, ändå. Men det för oss in på det som stack ut lite negativt då. För det var de här framåtblickande delarna. Orderintag minus 20% organiskt, orderboken minus 32%. Rensar man för valuta och pris då så är det nästan 50% tapp i volym. Det är mycket.
Det är riktigt mycket. Och det vittnar väl lite om hur det är inom bygg och så.
Ja, det är ingen jätteöverraskning, men det är ändå väldigt kraftigt. Sen sa de en sak som man ska ta med sig lite grann, och det är att när pandemin kom, det blev jättestor efterfrågan samtidigt som det blev leveransproblem. Så fick man jättemycket orderingång som man inte kunde leverera på, och då växte orderboken ganska kraftigt.
Ja, just det.
Nu har man normaliserat leveranstiderna mer eftersom bättre tillgång på material. Och då sjunker orderboken tillbaka av den anledningen.
Det där har vi sett i fler bolag faktiskt också. Just den effekten, att orderboken minskar, men det behöver inte vara något riktigt hemskt för att man hade exceptionellt stor orderbok som man inte kunde leverera på förra året. Då.
Alltså det är inte bara tapp i efterfrågan som ligger bakom det. Det kan man bara ha med sig.
Ja,
så att säga.
Men orderingången här var ju ner 20%. Och då tror jag inte man har rensat för att prylarna kostar aningen mer idag. Så att,
nej.
Så att det kan vara tufft. Det är riktigt tufft.
Ja, det är riktigt tufft.
Definitivt. Men 10 000 kronors frågan är ju såklart hur länge kommer det här pågå då? När vänder marknaden uppåt lite grann igen då? Det är ju svårt att se att byggkonjunkturen växlar upp i närtid. Det ser ju inte riktigt ut så.
Och här måste man ju komma ihåg att det är inte bara Sverige man levererar till, absolut inte. Det här är ju
hela norra Europa och UK.
Och här igen så var ju Skandinavien som var klart svagast.
Ja.
Det är lite genomgående tycker jag.
Sa man inte att Östeuropa var lite bättre?
Jo, framförallt var det bättre på marginalen för att man hade kommit i kapp med prishöjningarna där.
Ja, just det. Nej, så att det är... Norden är sämst på något sätt.
I väldigt många bolag just nu. Sen kan man ju tänka sig att nu har ju energipriserna fallit tillbaka.
Ja.
Blir det samma fokus på energibesparing då?
Nej.
Förmodligen inte. Det känns inte lika akut längre som när liksom...
Samtidigt är det ju bra för Invido att energipriser har fallit tillbaks, för då får de ändå lite lägre produktionskostnader. Ja. Så att för dem är det bra på den i den ändan då.
Men för omsättningen så är det ju lite negativt då.
Ja.
Man tappar inte så mycket på rapporten, men sen har man gått ganska svagt då.
Mm.
Sannolikt är det de här dystra framtidsutsikterna som påverkar sentimentet.
Ja, och ganska mycket relaterat till bygg har ju gått svagt, fortsatt gå svagt. Så att,
Man har avskilt en utdelning på 6,50 också. Men man har ju gått från 128 kronor nu tog upp de senast till 99 idag.
Ja, det är ju rejält. Alltså.
Ganska mycket nere.
Ja.
Då passerar man alltså det här motståndet på 100 kronor. Då blir jag väldigt, väldigt orolig.
Då blir du väldigt, väldigt orolig.
Ja, i Claes T-skola. Jämna nivåer.
Ja.
Men på rullande 12 då, så har man en vinst per aktie på 13,56. Med dagskurs 99 då, bakåtblickande 7,3 p.
Det är inte många som tror på tillväxt kommande år.
Nej, och vi tror ju också att vinsten kommer minska i år.
Ja.
Jättesvårt att gissa. Vi ligger just nu på 11,20.
11,20 för 2023.
Ja, men det är 8,8 p. Det är inte heller jättehögt.
Nej, verkligen inte.
Så det är ju lite grann det här med hur mycket uttag är inprisat i kursen redan. Det kommer ju en inbromsning helt klart. Och sen är det ju lite svårt det här med tillverkande bolag. Mycket av marginalen kommer ju när du har täckt de fasta kostnaderna, liksom marginal extra försäljningen så att säga.
Ja.
Men det slår ju också då
tvärtom.
Och det är den det gäller svårt att uppskatta hur mycket
det dragspelet, vad händer där?
Så det får vi se lite grann.
Ja.
Å andra sidan igen då, så sa Inwido att de har ju stor säsongsberoende. Så de är ju vana att dra ner inför Q1 då, produktionen och sånt. Så att de säger att de kan anpassa sig till skiften i efterfrågan då, till viss del. Mer än de bolag som inte har sådana svängningar naturligt då. Vilket skulle göra att de har lättare att anpassa sig så att säga.
Ja. Bra finansiell ställning har de.
Bra finansiell ställning.
De kan använda det till eventuella förvärv.
Och de pratar mycket om förvärv.
Ja.
Så det kan man vänta sig. Och då blir det här, om man lyfter blicken.
För
lyfter man blicken så ser det ju billigt ut.
Ja.
Vi ser ju en bra margin of safety på lite sikt.
Om man ska tillbaka till någon form av, om man tar någon form av normal marginal och drar ut den.
Lite någon sorts normal marknad.
Ja.
Aktien är 20% sen senast då. Man har klarat det svåra Q1-kvartalet som vi pratade om att vi tyckte var dålig risk-reward på. Och klarade det bättre än vad vi trodde då.
Ja.
Så vi har ju köpt tillbaka vår aktie i video här på slutet.
Ja, har vi gjort här nu.
Så nu är vi tillbaka igen.
Får vi se. Det kommer ju, det tror vi på vinstminskningar ett par kvartal här nu, så att där får vi sitta med och se lite skit i som ägare här.
Ja, det är lite så, vi gör ju inte alltid så där, men vi har ju sagt att vi har en liten
byggportfölj.
Byggportfölj max 20% av portföljen där vi har lagt in några case där man kanske får vänta lite.
Det kan du ju få vänta ett par år då om det skulle bli så. Vi får se.
I värsta fall.
Ja.
Vi får se. Ibland går det fort där. Man vet inte.
Nej, det är det. Det är så svårt. Det kan vara helt annorlunda om 12 månader.
Ja.
Så att det är svårt att säga.
Och det är lite läx det vi sa för en timme och 10 minuter sedan i den här podden också.
Mm.
Det här kan ju mycket väl gå ner 20-30% till.
Ja.
Innan du får se någon vändning här.
Eller så blir det lite kortare än vad man befarar.
Ja, man har ingen aning.
Och då har du ju fått... Eller oavsett så tror vi det här är väldigt bra långsiktiga nivåer.
Ja,
men när i tid är ju omöjligt att
spå. Det är helt omöjligt att spå nu.
Men vi tror att det här är bra långsiktiga nivåer om vi säger så. Då. Ja.
Så var det.
Då får vi köpa.
Ja,
så vi det har vi gjort. Riskerna lite genom att köpa lite olika typer av bolag också.
Ja.
Inwido.
Det var Inwido. Då hoppar vi vidare hela vägen upp till P här då. Proact IT här då. Det blir ju inte mycket mer kap än Proact. Jag har varit med i podden 21 gånger innan idag.
Ja.
Senast med avsnitt 128.
123 skrev jag.
Nämnde vi dem då eller? Eller är jag blind?
Avsnitt 123. För jag såg att det var lite drygt ett halvår sedan vi pratade.
Du har säkert rätt, Ola.
Ja. Jag tror vi pratade Proact lite drygt ett halvår sedan. Så det är ganska länge sedan faktiskt.
För vad dem?
Ja, och då hade man precis släppt sin Q3.
Okay.
Och aktien stod i 88 kronor. När vi pratade Proact senast då, så sa vi att vi tyckte P17 var rimligt för Proact och att det var där aktien hade värderats över tid enligt börsdata. Vi sa då också, jag gick tillbaka och lyssnade, att vi trodde på cirka 6,50 vinst per aktie för 2022. Och där landade nu då Vinst per aktie på 6,97 istället för 6,50.
Lite bättre.
Q4 var mycket stark nämligen. För vi får väl ta med den lite här också i och med att vi inte hade någon uppföljning på Proact efter Q4. Ja, den var ruggigt stark. Alltså omsättningstillväxt 53%. Vinst per aktie ökade med drygt 100%. Klart mest ökade systemintäkterna med en tillväxt på 77%. Inom system fanns ju en ganska stor eftersläpning här. 2021 blev ju liksom uppdämt på något sätt.
Man kunde inte leverera det heller.
Så mycket av de här liksom förseningarna på affärer drev tillväxt under 2022. 2022 var ett starkt år, men det boostades av det här. För helåret 2022 ökade systemintäkterna med 43%. Tjänstintäkterna 24%. Och tjänstintäkterna gynnades av förvärv. Så tjänstintäkterna ökar ungefär som man hade kunnat tänka sig. Efter Q4 här då, i februari någon gång, så låg ABGs prognos för vinst per aktie för 2023 på 6,78. Och det var där vi också låg ungefär. Och den prognosen skulle då innebära en minskning med cirka 3% av vinst per aktie under 2023. Vi trodde alltså på vinstminskning, precis som ABG.
Starkt.
Ruggigt stark jämförelse på 2022, ja. Eller jämförelse år, ja. Så vi trodde på en viss vinstminskning, precis som ABG. Om vi gångrar ABGs prognos efter Q4 och våran också då 6,78 med P17, så landar vi på cirka 115 kronor i fair value på Proact. Det är så vi brukar räkna. Och det hade vi efter Q4. Vi brukar, som alla lyssnare vet, sälja våra aktier när aktien närmar sig sitt fair value. Det gjorde vi även i Proact på kursen mellan 110 och 115 kronor under mars till april. Det är så vi brukar jobba. Att jämförelsetalen under 2023 är brutala är såklart också en faktor som vi tog med där. Kan vi tro på en vinstökning, så kan man ibland kanske dra den hela vägen upp till sitt fair value. Det gör vi nästan inte ändå, men man skulle kunna tänka sig det. Men när vi dessutom är lite skeptiska, precis som ABG, till vinstökning, så blir det liksom väldigt tydligt. Proact, marknaden är väldigt binär här. Det är antingen guld och gröna skogar eller katastrof.
Och det har vi pratat om många gånger.
Ja. Och här efter Q4 tyckte vi marknaden var lite för positiv.
Då var det bästa bolaget.
Bästa bolaget. För en vecka sedan kom då Q1. Kom in lite över våra prognoser på omsättning. Men 18% under på EBIT. Här låg vi också lägre än Pinpoint. Jämfört med Pinpoint estimat var EBIT 34% lägre än förväntningarna. Aktien föll handlöst. 22% ner.
Ja, det är sämsta bolaget igen.
Ja, helt otroligt. 22% ner på en rapport som vi inte tyckte ändrade den långsiktiga bilden särskilt mycket ändå. Nej. Ja, jag hade aldrig gissat på minus 22%. Jag hade nog kunnat gissa på minus 7-8. Om jag hade fått, liksom, nu får du säga, vad slutar aktien på? Minus 8.
Ja, det kändes inte orimligt.
Nej. Men som sagt, marknaden brukar ha en väldigt benär syn på Proact. Den kan bli väldigt hatad i perioder av någon anledning som vi aldrig riktigt har förstått.
Ja, väldigt hatad och relativt omtyckt.
Ja, relativt omtyckt.
Men aldrig...
Jo, men i perioder så är den ganska, liksom, kolla här, fint bolag, bra hiss. Ja. Men det som sticker ut negativt i Q1 här är lönsamheten. Det var inget fel på omsättningen, tyckte vi. VD Jonas Hasselberg skriver också här då att prishöjningar och effektiviseringar i vår tjänsteleverans gör att vi har kunnat bibehålla våra bruttomarginaler, men ökningen i våra sälj- och administrationskostnader påverkar EBITDA-marginalen negativt. Så under bruttomarginal är det mer kostnader. Nu då. Man skriver också att man har initierat ett kostnadsbesparingsprogram. Och det brukar kunna vara lite så här varningssignal ibland.
Men det brukar ju inte vara när det går som bäst man gör det.
Nej, och verkligen inte.
Det var ganska länge sedan man såg Proact göra det.
Frågan
är om de inte hade någonting där i samband med när Jonas tog över och skulle omstrukturera organisationsstrukturen Danmark och så här. Så någonting hade de säkert där, men det brukar vara lite så här att sällan det bara är då ett kvartal. Det skulle kunna påverka något kvartal till här. Det är lite så vi tänker. Mm. Förutom lönsamheten tyckte vi det mesta faktiskt såg ut som man skulle kunna förvänta sig. I alla fall jag tyckte det. De återkommande intäkterna ökade med 15% till en årstakt på 1,6 miljarder. Här brukar ju marknaden fokusera när den är på det humöret.
Mm. Då är det kul.
Då är det kul, men nu är det skit.
Nu är det skit.
Organisk ökningen 8%. För de närmsta kvartalen landar vi i en prognos på vinstminskningar jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Dels är ju jämförelsekvartalen mycket tuffa, måste man ju säga. Och dels så är det ju lite oroande med de här kostnadsbesparingsprogrammet då.
Ja, det var så lite information om det också.
Ja, så lite svårt att veta. Men vi är lite oroliga för kostnadssidan just nu. Och dessutom har det ju väldigt svåra jämförelsekvartal. Så vi tror nog ändå på vinstminskningar här kommande kvartal. Vi gissar på 6 kronor i vinst per aktie för 2023. ABG ligger i sina prognoser på 5,84. Så ganska lika. På kurs 80 kronor ger det P 13 till 14. Och då är vi helt plötsligt lägre än det historiska snittet. Mm. 17 var ju det, har vi sagt. Mm. Och det tycker vi ungefär är motiverat. Så vår långsiktiga syn på Proact egentligen har inte förändrats med den här rapporten. Det kan bli några tuffare kvartal, men långsiktigt har inte vi förändrat vår syn på Proact som ett bra bolag att äga över tid. Och vi tycker att P17 är motiverat. Man brukar göra ett förvärv per år ungefär, och balansräkningen är i gott skick. Förhoppningsvis kan man göra det i år med. Man brukar göra inom tjänstedelen och kanske inom återkommande, så att du får ännu mer stabilitet. För det är ofta de här systemintäkterna plus 77% i Q4, vad var det? Det är ju jobbigt för marknaden.
Ja, men det svänger så mycket. Ja. Det tycker marknaden. Då är det jättebra. Nej, det var dåligt.
Ja,
det är jättebra.
Ja. Mängder med insiders har köpt efter rapporten här. Jag förstår varför.
På nedgången.
På nedgången, ja. Mm. Jag förstår varför. Bland annat storägare Martin Gren, Magnus Lönn från TPG, som kom in här för ett år sedan, va? Ish. Köpte, och flera styrelseledamöter och så. Så att är man långsiktig, tror jag, precis som de verkar tro, att det här är en bra ingångsnivå. Mm. Och Proact har vi tagit ut i flera buy and hold-portföljer, och vi tror det är en bra buy and hold-aktie. Det är bara att kolla på historiken, de har en fin historik. Kursen svänger dock betydligt mer, tycker vi, än vad bolaget egentligen svänger. Vi har dock inte köpt tillbaka våra aktier i Proact än, men jag skrev här, det kommer vi säkert göra så småningom. Mm. Om det nu inte blir en sån där lite mer hås
innan dess.
Mm. För då kanske vi inte hinner med. Bud också en risk här. Jag har alltid tänkt på Proact som en budkandidat faktiskt. Jag hade velat köpa Proact om jag hade haft så mycket pengar. Nämligen, framför allt när den blir så här hatad då. Så att i och med att vi ligger utanför nu, så är det ju en risk att man då missar ett eventuellt bud, va? Men vi tyckte inte den här rapporten motiverade nedgång på 22%. Mm. Nej, det gjorde vi inte. Absolut inte.
Särskilt inte långa bilden. Det var inga jättestora förändringar.
Nej, men som sagt, på kort sikt, tufft. Några kvartal kommer det säkert bli vinstminskningar här.
Vi gillar inte riktigt den här besparingsprogrammet.
Nej.
När man fick frågor, ja, men vad ni ska spara på, vad kommer det kosta, hur kommer det ta? Och så hade man inga svar.
Nej, den är jobbig.
Det känns nästan som att man kvällen innan hittar på någonting för att marknaden skulle blidgas lite.
Ja,
man tyckte också att man hade lite dålig marginal.
Ja, och så lite så.
Det tyckte jag var lite konstigt ändå.
Och marknaden sänkte aktien kraftigt. Kan marknaden vara än mer kortsiktig än vad den... Att den bara blir mer kortsiktig och på något sätt ska ta ut närtiden mer än det långa caset hela tiden?
Ja, vi pratade om det i inledningen. Mm. Vi har ju sett flera såna här reaktioner. Det är lite svårt att förstå.
Ja. Nej, men som sagt, vi sålde ju då våra aktier och har inte köpt tillbaks.
Nej,
så vi äger inget i Proact. För närvarande.
Ja, jag har ju en hel del i pensionssparet.
Ja. Såklart.
Definitivt. De var faktiskt med i 128. Det var den 27 oktober.
Okej.
Okay. Mm. Så det var ett halvår sedan ungefär då.
Ja. Mm. Bra.
Vi hoppar vidare.
Du skulle ju fula in något här,
ja,
va?
Ja, det stämde ju inte riktigt här, va? Pinpoint.
Pinpoint, du tar det efter. Okej.
Okay. Ja, det är ju dags för en riktigt rolig Norgehistoria, tänkte jag berätta här nu.
Okej, okay. Ja.
Vi har ju nämligen med oss då vår sponsor Pinpoint Estimates, och de har ju nyligen lanserat sin tjänst även i Norge.
Mm.
Och de har ju också lagt till norska bolag på plattformen.
Såklart.
Det är ju bolag som Europris, Kitron med fler.
Ja.
Kan man estimera nu både för svenska och norska investerare?
Mm.
Det här är ju kul. Vi gillar ju även bolagen på Oslobörsen.
Ja, det finns många bra på Oslobörsen.
Ja, har ni uppmärksammat det här på något sätt?
Ja, jag var inne och lade in Kitron faktiskt förut. Så att jag ändå höll på med det.
Du har lagt in Kitron, snyggt.
Får vi se vad... Men det var inte jättemånga som har lagt på in än så länge. Nu är det ganska långt kvar till rapporten.
Ja, det är väl det. Jag får väl gå in och trycka dit något på Europris.
Europris, du missar ju nu här då.
Ja,
precis.
Tyvärr ja.
Ja. Mm. Men får du chansen, vet du, varenda kvartal.
Lägga in inför Q2 här.
Mm. Mm. Och det är ju så här också att kvartalsrapporten är trevligt, men man ska ju inte glömma att det finns ju
helårsprognos.
Helårsprognoser också.
Ja.
På Pinpoint. Och man tycker här från Pinpoints sida att fler borde ju lägga in helåret, va?
Mm.
Vad gör man då? Man startar ju en tävling.
Ja, såklart. Mm.
Så att man också ska lämna helårsestimat för de bolag som man äger eller följer.
Mm.
Och om man loggar in på pinpointestimates.com och lämnar ett helårsestimat på minst ett bolag man är intresserad av senast den 31 maj, är man automatiskt med utlottningen av en årsprenumeration på Affärsvärlden till ett värde av 5200 spänn.
Ja, det är ju galet bra alltså.
Mm. Mm. Och det här är alltså oavsett om man är ny eller gammal investerare på Pinpoint.
Mm. Shit.
Mm. Vinnaren kommer att låtas fram och kontaktas via mail efter tävlingens slut.
Mm. Ja, det kan vara gött i de här lite tuffare tiderna.
Så tack säger vi till Pinpoint.
Ja.
Mm. Då är vi fram vid dagens sista bolag.
Mm.
Det är ju VBG, va? De är ju bäst i världen på släpvagnskopplingar. Men marknaden verkar ha svårt att koppla hur fint det här bolaget egentligen är.
Ja,
eller?
Ja,
senast avsnitt 138. Går du med på den?
Det är ju inte bara släpvagnskopplingar då längre. Nej. Men det var väl det kanske någon gång i tiden här. Men när jag satt och läste den här rapporten så insåg jag att jag inte kunde hitta något negativt alls.
Det här låter nästan som du skämtar, men det var din spontana kommentar.
Det var min, och då blir du nästan så här, är det liksom peak här nu?
Ja.
Det är liksom, det
känns, då måste det, det vara
det. Ja.
För då brukar det vara värderingen som
då brukar det vara värderingen, men inte ens värderingen är fel på VBG.
Så är det är fel på kanske.
Så då tänkte jag att nu kan det väl inte bli bättre. Du vet, man är ju alltid så, va?
Mm.
Nej, men det här, en kort uppdatering. Vi har ju pratat så mycket VBG på slutet, och det var i mitten på mars här senast.
Mm.
Omsättning i Q1 upp 21%, organiskt 13%, rörelsemarginalen förbättrades 14,2 till 14,5 historiskt, bra, men inte sån där marginal som gör att man blir orolig för att den är för hög.
Mm.
Vinsten ökade mer än omsättningen, såklart, i och med att man ökar marginalen. Vinst per aktie plus 24%. Alla geografier förbättrades. Alla affärsområden, tror jag, faktiskt förbättrades. Kanske att vinsten föll i ett möjligtvis, men där omsättningen ändå ökar.
Mm.
Q1 var bolagets bästa kvartal någonsin, både vad gäller omsättning och resultat. Både omsättning och resultat var cirka 5-10% bättre än vad vi hade räknat med. Så vi tycker att det här var en stark rapport, helt enkelt. Man skriver... som man har gjort ett par kvartal nu. Framtiden är fortsatt osäker, men det verkar gå bra i en osäker tid. Men vi har en stark orderbok, skriver man.
Mm.
Och det är så många av de här fordonsrelaterade bolagen faktiskt har sagt.
Ja, särskilt de tunga fordon har tunga ju varit väldigt fordon. Positiva. Mm.
Och här har du ju bussar och lastbilar och mycket.
Det känns som lite liksom, personbilar som säljer till konsument har mycket svårare på slutet.
Ja.
Medan lastbilar och sånt är starkare.
Liksom. Orderingången i Q1 ökade med 27%.
Mm.
Så det är ingen avmattning här än.
Inte alls.
Nej. Och man skriver, lättnader i materialförsörjningen gör att vi återigen kan fokusera på effektiviseringar av våra produktionsflöden och ytterligare stärka lönsamheten.
Mm.
Så det ser bra ut. Jag, som jag säger... VBG, ruggigt starkt.
Mm.
Läser man också vad olika aktörer skriver om lastbilsmarknaden, Scania och så vidare, så verkar 2023 bli starkt. Så både VBG talar om styrka och
många kunder.
Orderböckerna verkar vara fulla, och jag har även läst kommentarer från branschaktörer om att man tror att 2024 kan bli bra, men det är långt till dess. Jag tycker dock att det finns bra argument för att tro på att 2023 blir starkt för VBG.
Mm.
Svårt att tro på något annat just nu. Efter Q1 uppskattar vi vinst per aktie för 2023 till 17,50. På på kurs 170, P/E 9,7. Är det ju, ja, det är ju jättelågt för ett väldigt fint industribolag med bra historik. Man har en oerhört bra och stabil lönsamhet. Vinst per aktie har ökat i snitt med 13% per år de senaste 10 åren. Det motiverar ett klart högre PE än 9,7. Så är det ju. I snitt har VBG värderats till PE 13. De senaste 10 åren, så tycker man det är något rimligt, så är det ju 30% potential. Men vi tycker faktiskt PE 13 också är för lågt för det här bolaget. Balansräkning i mycket gott skick. Vi hoppas också på ett förvärv. Inte liksom, man har gjort några små nu, men något som liksom kan ta upp kanske 5-10% av omsättningen. Något lite större. Men samtidigt går branschaktörerna väldigt bra, så kanske det blir dyrt. Så då kanske man ändå får vänta.
Och nu är man ju verkligen, det ska ju vara premium när man köper. Köper man några nya grejer, så vill man ju vara branschledande redan.
Man är ju branschledande i sina olika nischer här.
Och det vill man nog fortsätta vara.
Så det gäller ju att hitta ett av de bolagen någonstans. Och det kanske inte heter. Aktien är upp 20% i år. Men vi tycker fortsatt att VBG är märkligt lågt värderat faktiskt. Vi tyckte rapportreaktionen var väldigt svag.
Ja, sval.
Sval. Något upp, ett par procent kanske,
bara någonting,
men det var ju en väldigt stark rapport med stark orderingång.
Sen är det inte världens mest likvida aktier, så det kan ju vara någon som passar på att sälja lite när det fanns liksom lite volym.
Ja. Men som sagt, vi har faktiskt ökat, vi köpte ännu mer här efter Q1, så att
Inte vi som sålde i alla fall.
Det var inte vi som sålde, nej. Det är om VBG, det går fortsatt väldigt bra. Och det är svårt att se någon avmattning just nu.
Det är väl ett av våra största innehav nu.
Det är ett av våra största innehav.
Det här skulle nog kunna vara det mest håsiga som vi har varit någonsin i poddens historia. Ska vi ta och klippa ut det här?
Det i sig är ju en varningssignal.
Ja, det är dit jag vill komma. Ja. Det känns som att det finns något här.
Nej, men för när jag läser den här rapporten, då är det enda liksom som kan få mig att få någon oro är att det här ser lite för bra ut, va? Men vi får se.
Vet ju 2008, då börjar man dra tillbaka orderna på lastbilarna.
Ja. Vi får se.
Vi får se.
Men ser väldigt bra ut med orderingång och allt.
Ja, intressant alltså. Det var
våra bolag och i mångt och mycket dagens podd, va?
Ja. Nej, inte det.
Det hände ju faktiskt en grej till här.
Ja!
Det gör det.
Det stora kan man säga.
Ja, det tycker jag också. Det har ju blivit dags för vår intervju då med Per-Arne Andersson från Svedbergs. Som vi tyckte var ett ypperligt läge nu. Att få en lite doppa tårna lite grann i hur han ser på konjunkturen och så just nu. Svedbergs är ju mitt in i någon slags både nybyggnation och renovering och sådär. Vi hade ju inte ett helt lätthanterat problem när vi skulle starta den här distansinspelningen som vi har gjort så många gånger nu med Per-Arne. Jag gissar att de också är väldigt, väldigt duktiga på cybersäkerhet på Svedbergs.
För så fort
jag försökte spela in samtalet, då dog hans mick.
Ja.
Det var ganska tydligt. Men uppenbarligen så var det där okej då i Teams. Så att för första gången så har vi spelat in en intervju i Teams. Ja. Den kvalitet som vi kunde få ut där då, så att säga. Ljudet är så där, men innehållet är ju precis lika bra eller dåligt som det skulle varit.
Ja.
Oavsett vilken inspelare vi använde.
Det är samma, kan vi säga.
Så det är samma. Så jag tycker vi kör intervjun.
Idag har vi i alla fall den stora äran att ha med oss vd och koncernchef på Svedbergs, Per-Arne Andersson. Välkommen till podden.
Tackar.
Ska vi säga här också då att vi har haft lite problem med tekniken här, så vi spelar in via Teams, det vi hade gjort förut, så det blir vad det blir. Så vi kör nu. Shoot, Marcus.
Ja. Per-Arne, du kanske kan berätta lite om dig själv och hur hamnade du på Svedbergs?
Ja, man kan väl för person, jag är väl en jordnära smålänning som bor i Skåne och har förmånen att jobba med ett väldigt fint bolag, Svedbergs, och jag började där för 3 år sedan och det är mycket som fortfarande är ogjort, men så är det väl det mesta. Man kan alltid göra mer och jag drivs väl av att hela tiden förbättra, utveckla, skapa nytt. Det är väl ingen typisk förvaltare utan tvärtom. Men naturligtvis ska det göras med en bra fundamenta och underbyggt.
Vad gjorde du innan då, när du kom till Svedbergs?
Jag var en kort tid på ett bolag som höll på med kakel och klinker. Och innan dess var jag en väldigt lång tid på en svensk stor familjeägd kontorsmöbeltillverkare. Med Kinnarps. Fantastiskt fint företag också.
För de som inte känner till Svedbergs då, hur brukar du beskriva bolaget?
Alltså det är ett jordnära företag som har en lång tradition av att jobba med en klurighet. Alltså vi diskuterade tidigare var det låg i Västergötland eller Småland, men det ligger på gränsen. Men en klurighet i att man utvecklar och driver sin affär på ett hållbart sätt. Att hitta ett sparsamt sätt att göra det. Det är ju mer än 100 år gammalt, moderbolaget, i den delen. Och där man då börjar med en typ av tillverkning och med tanke på utveckling av olika andra material så fick man ändra om inriktningen och utveckla då badrumsmöbler då i den delen. Och det är där det började. Sen har vi då köpt på oss tre stycken fina bra bolag som är duktiga på sin nisch och sina kategorier och geografier.
Mm. Vilka är då företagen som ingår i varumärkesportföljen så att säga?
Det är så, det är varumärket Svedbergs. Sen har vi Macro Design. Det finns i Laholm, Halmstad, Halland. Och sen har vi Kassö i Danmark, Herning. Och vi har Roper Roads som ligger i, passande nog, i Bath i England. Mm. Väst om London, 2 timmar ner. Mm.
Hur skiljer sig varumärkena åt? Är de väldigt lika i sitt utformning eller vad är liksom nischerna där så att säga?
Tar du Svedbergs med lång tradition i egen produktion, egen konstruktion, egen utveckling så har de ju liksom den utifrån hela vägen, egentligen hela värdekedjan. Då har vi sett Macro Design som då kom, och där har då Svedbergs kommit mycket utifrån badrumsmöbel då i både plåt och i trä. Och sen har vi då Macro Design som har sina rötter egentligen i duschkabinsdelar, duschlösningar då. Och har då en egen produktion i den delen. Och sen då kompletterat och breddat upp med sina delar. Och sen har vi då Kasse som inriktar sig på ett annorlunda sätt på marknaden. I och med att de är i Danmark och danska marknaden funkar lite annorlunda. Där badrumsåterförsäljarna är samma som köksförsäljarna. Så där säljer vi i princip inga badrumsmöbler. Utan det gör vi våra kunder i det här fallet. Men vi säljer mycket blandare handdukstorkar. Så det skiljer sig lite i hur man går till marknaden. Och sen Roper Roads som då inte har någon produktion utan har ett konstruktion, produktutveckling och väldigt snabbt på produkt- och marknadsfokus. Man säger, ligger deras stora hjärta i det här fallet.
Mm. Om man säger, vad är eran USP då, Unique Selling Point? Vad särskiljer era produkter från era konkurrenter? Har ni någonting ni brukar lyfta fram? Det här är vi, liksom.
En del är ju att du gör allting från början. Om du tar i tanke på sina produkter och tar Svedbergs och Macro. Du har ju hela värdekedjan under en egen kontroll. Om man tittar på den delen utvecklingsmässigt. Och där får jag alltid att du får en viss fördel i när du konstruerar produkter. Du kan hitta din egen unikitet i dem. Sen är det ju då att vara en innovativ utvecklare. Sen är det alltid alltså vem som leder och driver utvecklingen. Men här gäller det att ligga långt i framkanten. Och jag tycker att Svedbergs och Macro och bolagen är duktiga på att hitta innovativa nya lösningar på produkterna. Plus och nya på produktutvecklingsdelen.
Mm. Ligger i framkant. Om vi växlar över lite till konjunkturen nu då, som är särskilt vi investerare och gör oss ju mycket. Vad är orsaken till den minskade efterfrågan på hemförbättringar och den nordiska marknaden går ner här uppenbart under Q1? Vad ser ni?
Alltså det vi ser är ju det som egentligen tror de flesta ser när man läser hur ränteutveckling utspeglar sig, inflation, matpriser och någonstans det som jag sa tidigt att det är ju någonstans ett signal på att man vill hålla igen ekonomin. Och det är klart att det påverkar oss och det är klart att det skapar osäkerhet hos de som ska investera i sina boenden. Och om du nu vill köpa ett nytt boende eller bygga nytt eller renovera befintligt. Så när du inte vet riktigt i hur framtiden kommer se ut, vilka räntor vi har och vilka kostnader vi har i övrigt med energi, mat. Så är det klart att då väntar man nog hellre, även om man har möjligheter. Så att, jag tror att den stora delen nu är osäkerheten som är. Får vi bara en säkerhet i liksom att så här kommer det något bli och det blir inte värre än så här. Om man kan se det framöver så kommer det bli bra på ett sätt. Sen tar det en tid att komma i fatt naturligtvis.
Mm.
Ni talar i vd-ordet i senaste rapporten om att ni har en heltäckande säljkanalsmix som ska hjälpa er navigera konjunkturläget. Kan ni utveckla lite grann vad ni menar med det?
Ja, tittar du på så dels så utifrån de kanalerna som vänder sig till privatkonsumenten så täcker vi på olika sätt då, både bakfackhandel, bygghandel, e-handel. Det finns på glossisterna, så vi täcker en hel del av de kanalerna. Och dessutom då så är vi då i den professionella kanalen, alltså vi jobbar med bostadsutvecklare, fastighetsägare, grossisterna, alltså vi jobbar på alla delar mot där vi, behovet finns av produkten och där den då kommer möta användaren, antingen att du i det fallet hyr en lägenhet och möter produkten eller att du i det fallet vill köpa och investera i ett eget småhus eller din bostadsrätt då. Det finns på många kanaler ute där och det är det vi menar att vi täcker de delarna. Sen är det ju en allmän nedgång i själva byggindustrin så kompenserar ju inte den breda täckningen den delen då. Och det här är ju samma sak om du tar i England, Europe Roads-delen också där vi har med tre varumärken ut i olika kanaler för att få en så bred täckning som möjligt av marknaden.
Om vi tar en del här då, själva bostadsbyggandet och hur det minskande bostadsbyggandet påverkar Svedbergs i Sverige då, tänkte jag främst. Hur påverkas ni och hur sent kommer ni egentligen in i byggprojekt och sådär?
Av koncernens omsättning så är det ungefär 15% plus minus några procent som står av nybyggnation då, i den delen. Och det är klart att sker det inga byggstarter och sker det inga byggare så klart att det blir ju mindre av den försäljningen, den kanalen, givet att man inte tar marknadsandelar. Sen kommer vi ju in, vi är ju mer tidigt, men vi får ju inte ordern så att säga förrän rätt så sent. Så vi har ju väldigt korta orderstockar egentligen, både i alla bolagen egentligen. Så att den ser vi ju inte, men däremot ifrån att du gör en byggstart så kan man säga någonstans 9-12 månader kommer väl ordern in ungefär. Då finns det viss fördröjning. Sen tar du på den nordiska marknaden där Svedbergs är det bolaget som är mest aktiv i den professionella kanalen så sett. Så tror jag också att de gör ett bättre fotarbete än vad vi gjort i stort sett. Det vill säga vi är mer aktiva där ute. Jag tror att den kompenserar oss en del i den situationen som är nu.
En snabb fråga på det här. Men du sa att ni är med i projekten men beställningen kommer ganska sent. Alltså, kommer ni in tidigt i diskussionerna med byggaren så att ni vet att ni kommer få den men ni får den sent så att säga? Eller hur?
Ofta har du ett ramavtal. Du har ett avtal med som gäller under 2 år eller 3 år eller 1,5 eller något sånt där. Och då vet du att när de här kommer så får du affären. Men du får inte den affären för den verkligen är där så att säga.
Diskussionerna kommer innan orderstocken så att säga?
Ja. Och där är ju, man hade önskat att man hade haft en lång orderstock, men den är inte där. Så den är väldigt korta delar. Så att,
Jag tycker, när man kollar historiskt så har ni ändå klarat lönsamheten väldigt bra tuffa år. Om man ser tillbaks 20 år i tiden, det är ju ganska bra jobbat om man har korta orderstockar menar jag.
Ja. Jag tror att den ligger i en förmåga att anpassa sig i att både att justera sin kostnadsmassa men också att vara klurig ut i hur du gör affärerna. Alltså det går aldrig att spara sig till liksom de resultaten utan du måste göra affärer, du måste vara driven, du måste vara där ute, du måste hitta, kan vi göra en produktutveckling, innovation på ett annorlunda sätt. Och det är väl det vi har i kulturen. Ett exempel är ju när corona kom i mars där allting går fullständigt neråt och börsen liksom rasar. Och vi satt med ett stort produktutvecklingsprogram som vi hade. Ska vi bromsa? Jag sa nej, vi kör istället. Alltså det här är rätt. Sen om det tar en tid så är det rätt. Så därför är produktutveckling innovation att hitta produkter. Och det är klart att i det här läget nu så kanske man får hitta som är lite mer prisaggressiva. Eller som tar som man kan sälja in på marknaden. Då. Så att, och vi har ju en, som jag säger, så länge du inte har 40, 50, 60% marknadsandel så går det alltid att jobba lite bättre. Knyta skorna lite hårdare.
Mm.
Pratar man hockeyspråk så behöver man bara ha klubban 2 centimeter före med motspelare så tar man ju pucken. Det är inte bara liksom en klubblägg.
Mm.
Så jag tror att det ligger i kulturen i att driva på.
Mm. Det är ju varit rejäl inflationer nu och är rejäl inflation då. Hur påverkas ni av det och hur mycket kan ni kompensera genom att höja priset mot kunden?
Alltså vi har ju lyckats kompensera oss ganska väl. Nu får vi ju se vad som är framöver. Elpriser är väl det som ligger nära till hand, så det påverkar oss. Men så långt så har vi lyckats att kunna, både att vi har effektiviserat oss naturligtvis att vi kan, men att vi i det fallet har lyckats kompensera oss i den. Även Roper Rhodes som var lite sena i starten inne i att justera priserna och se effekten av det, som där vi ligger lite och släpar, men där kommer vi att justera priserna 1 juli. Och där har vi i dialog, när man förklarar varför och hur det ligger till, så får vi oftast gehör för det.
Mm. Men då är ni ju på väg att komma ikapp med prishöjningar här. Känslan är ju att många bolag talar om att det blir mindre höjningar 2023 än 2022. Ja. Är det din upplevelse?
Ja, jag delar den också i det fallet. Att det är förklart att vi har haft hela byggmaterialsnivån har ju varit ganska enorm i det fallet. Och det håller ju upp i det fallet när vi har inflation som går ner också, och där vi ska försöka få ner den. Så att det kommer nog mer. Jag hoppas att vi kommer tillbaka till mer normala nivåer.
Mm.
En annan fråga som varit ganska stor är ju fraktpriser. De har ju fallit nu ett tag, men det är ganska många bolag som pratar om att man har ju fortfarande ett lager som man köpt in när fraktpriserna var höga, så att säga, så man får en laggande effekt. Hur ser det ut för Svedbergs rörande lagret och frakt?
Vi har ju rätt mycket på lager. Vi jakar ju att ha en hög kundservicenivå, så det laggar ju för oss. Det är väl framförallt egentligen en Roper Rhodes. Så det tar lite tid att få ut det ur det. Så jag tror att vi behöver någon bit in i Q3 när vi är liksom Q2, Q3. Behöver Q3 kanske som vi har vi får ut en stor del av de bitarna. För där ser vi att fraktpriserna är nere på nivån pre-corona, så att säga.
Mm. Är det tillbaka nu helt dåligt eller?
Ja, det vi köper och får in nu är vi tillbaka på de nivåerna. Och det är klart, där har det också en del, om man tittar på prisförväntningar framöver, så kommer det ju inte bli... Vi får tillbaka den delen. Så det...
2021 gjorde ni ett rejält förvärv, får man säga. 50% ungefär ökade ni omsättningen i ett svep genom förvärv av Roper Rhodes då, med bas i Storbritannien. Kan du berätta lite om ni liksom kom den affären på spåren, och vad var liksom tanken och med hela den affären?
Alltså, vi är ute och letar hela tiden. Dels det hittar vi ju själva i affärer, och vi kommer en bit på väg, och en del är ju strukturerade processer. I fallet Roper Rhodes så var det en strukturerad process. Så vi kom med. Jag tror inte att Svedbergs, att vi var en med längst fram i de första startpositionerna. Loppet gick. Jag tror inte vi var där. Det var min känsla lite. Vi fick knacka på dörren och liksom lite komma lite närmare. Men när vi berättar hur vi jobbar och fick möjlighet att träffa management och säljarna och vår syn när vi utvecklar affärer och driver dem, så var vi det slutgiltiga valet och tyckte att det kändes väldigt bra på hela vårt upplägg. Och jag tror att vi kommer inte kunna vara det bolaget som betalar bäst. Det är jag ganska tydlig med, eller jag är tydlig med det med alla bolag vi tittar från början, att är det bara pengarna som är viktigt, så är det inte... Året, utan här är ju liksom, vem ska ta hand om Roper Rhodes, hur ska vi utveckla det? Det var ett familjeägt bolag, värderingsmässigt likt, väldigt familjärt. Vi hittar varandra rätt, och vad är viktigt i att göra affärer? Så att det kändes väldigt, väldigt bra.
Ja, man får ju säga att det har börjat bra också, har man ju sett här i siffrorna, har ju varit med ett år nu va, ungefär. Var det liksom... nervöst? Jag menar, det är 50%, det är ju det, på något sätt man får liksom inte ha fel när man gör den typen av substantiella förvärv. Man kan ha fel om man köper något som motsvarar 5% av omsättningen eller så, men här får det nästan inte bli fel. Känns det mer pressat att köpa den typen av stora bolag än mindre, så att säga?
Ja, det är klart. Jag gjorde ju på ett sätt det som vi sa, vi dubblade, och det står ju för mer än 50% av omsättningen i dagsläget. Och det är klart, visst är det så, men jag tycker vi har bra rådgivare vi jobbar med. Vi försöker vara väldigt noggranna i hur vi värderar ledning, management, för att utveckla det här vidare. Och vi också tittar på marknaden, hur finns marknadsförutsättningarna för det här och hur utvecklas marknaden i den här, som vi känner oss. Och med det sammanväget så kände vi oss jag ska inte säga trygga, det kan man ju aldrig liksom göra när man håller på med business på något sätt, men ändå liksom väldigt liksom på den säkra sidan i att det här finns, vi kan täcka nedsida också om det skulle bli lite så, men vi kände oss hyfsat bra på den delen. Så att...
ja, då antar jag att de har haft ganska bra historia då, med bra omsättning och vinsttillväxt och sådär, eller?
Ja, och det är väl alltid så de har tittat så här, så sen så har de ju då alltid när man ser på den här så är det lite hockeystick vad man tror av framtiden, men så brukar vi inte gå på de delarna utan det får vi ju ta som en grädde på moset, men historiskt sett så har de utvecklats bra och de har ju framförallt visat varit skickliga, och det tror jag efteråt att vi upptäckte att de är ännu skickligare än vad vi tyckte då i att utveckla produkter och att läsa av marknaden och ha en välstrukturerad process i den delen. Då. Och de har ju drivit mycket av organisk tillväxt även om de då har, tror jag kan inte i stora 100, men jag tror att de förvärvade så här, stockvarumärket, men då fyllde det och byggde upp det då i att organiskt då. Så att,
har de haft bättre tillväxt än gamla Svedberg så att säga historiskt, eller är det i paritet ungefär eller vad?
Nej, de har ju varit bättre på att växa. Det är ju så. Svedbergs har ju varit fantastisk upp till en viss nivå. Sen så planar det ut där någonstans vid 400-500 miljoner någonstans, 450 i den i det sättet då.
Mm.
Ja. Pratar med duktiga på att utveckla produkter på Rope Roads där. Ni har pratat om att det kanske finns möjlighet att börja producera åt dem också. För ni har ju produktionsresurserna så att säga i Svedbergs. För de har ju ingen egen produktion. Hur går det med det? Är ni på gång eller hur tänker ni?
Vi tittar på de delarna och här är ju att i och med att vi bedriver väldigt decentraliserad modell så är det så att då får ju Svedbergsbolaget agera på den inre marknaden och vara en bra och effektiv leverantör som har rätt pris och rätt prestanda på sina produkter. Här finns det en uppsida resultatmässigt och effektmässigt, men jag driver inte den stenotan. Det är ju så att Svedberg ska se till att vi får den här linjen som kommer att vara klar i augusti någon gång att upp och rulla. Men det är klart att vi fördubblar i kapaciteten och det är klart att här finns ju möjligheterna. Men vi vill inte så att säga, ska man säga, börja med någonting utan vi säger att vi har den här linjen uppe på oss och säkerställ först. Sen kan vi bara plocka in. Men vi har ju dubbel kapacitet så det är klart att vi kan tillverka. Ingen snack om det. Och det är klart här finns ju en... Det finns en uppsida och det är klart att det är det mest, eller en av de mest lönsamma aktiviteterna man kan göra, det är ju insourcen. Det får ju en grym effekt, så är det ju.
Mm.
Hur ser den brittiska badrumsmarknaden ut då? Är det väldigt fragmenterat eller hur?
Alltså det som skiljer den emot svenska är att slutkonsumenterna, alltså sådana som vi här, vi känner inte till varumärkena utan vi går till en rörmokare eller en butik och där köper man den. Här i Sverige vet vi vad varumärken är. Vi går ju till komfortören och säger att vi ska ha XLY eller helst säger man att man ska ha Svedbergs och Macro. Tyvärr tar det för många felaktiga beslut än idag, men det får väl hjälpa dem på traven. Nej, så att, där skiljer en del i marknaden på det sättet. Sen är ju det är också en fragmenterad marknad. Det är många aktörer i den och så att det finns ganska likheter på så sätt. Och det är många olika route to the market så ut till konsumenter är på många olika sätt likt som i Norden.
Men ungefär hur stor marknadsdel har Rope Roads? Går det alltså, har någon aning om hur stor totala marknaden är så att säga?
Nej, men säg alltså, du har totala marknaden av allting som säljs inom badrumsdelen är 1,4 miljarder pund. Så den är ju liksom gigantisk där borta, men det finns många delar i den. Så det är klart att möbler är ju där som Rope Roads är starkast. Så säg att man är någonstans på en 15% på möbler, 15-17%. Så okay. Det är inte så att vi slår i taket i dem. Sen är det ju inte jättemånga som har en marknadsandel på 40-50% i den här kategorin. Så det finns ju inte riktigt där ordmodellen är.
Vi har ju, man läser ju en hel del negativt om den ekonomin i Storbritannien, men ändå så har ju Rope Roads haft en väldigt stark utveckling på slutet här, särskilt om jämför med Norden. Har du någon take på vad det kan bero på?
Alltså dels är det så att den engelska marknaden är ju inte lika negativ som den svenska, eller som den nordiska och svenska kanske man ska säga då. Där ser man ju någonstans en volym någonstans 10% ner eller vad man 10-12% vad man tror. Sen är det så att Rope Roads, de gör ett bra jobb. De är duktiga. När de kommer på morgon till jobbet så liksom driver de på. De vet vad de ska göra. De är strukturerade i sitt sätt att både sälja och utveckla och marknadsföra produkterna. Och inte minst att leverera. Det är ju en stor del av det de säljer ut till konsument. Snarare ut på 48 timmar. Så det behöver ju ha det på lager. Så där kan man säga att när man såg i orderstocken i början av förvärvet, så är klart att jämför, så är den ju väldigt kort.
Mm. Men ser ni några tecken att den brittiska badhusmarknaden viker ner, så att säga?
Nej, alltså det är ju de här 10-12% i volym ner. Sen är det ju nästan så att man med svenska glasögon så letar man ju signaler där borta bara för liksom så här, när kommer det? För man är ju, alltså man ser hur det är i Sverige och tror att det bör bli likadant i de andra länderna. Men jag tror inte att det blir lika illa, jag ska säga så. Jag tror det har med att vi har mycket stor del andel rörligt bolån i Sverige som gör att det slår hårdare för privatkonsumenter än vad det gör i alla europeiska länder.
Mm.
Vi tyckte ni, om så här som investerare när vi läste Q1, tyckte ni att ni höll uppe lönsamheten väldigt bra. Liksom lägre omsättning men motsvarande liksom minskning i kostnader då, och hur anpassar ni produktion och så till efterfrågan och hur fort kan ni liksom styra det där?
Ja, där kan man säga att vi har väl mer att göra, men jag tycker det är viktigt att hela tiden poängtera, och som vi gör när vi jobbar med bolag, det är mitt sätt att coacha vd, är ju att vi måste ju hela tiden jobba med effektivisering och tänka hur kan vi göra det här på ett bättre sätt samtidigt att vi säljer mer. De här två måste finnas på agendan hela tiden. Inte komma i ett läge, det är klart det kan ju inte vara dramatiska försäljningstapp då, men inte komma i ett läge. Nu kommer ett läge så ska vi göra ett liksom Alexanderhugg och ta bort en stor del. Då blir allt fokus i verksamheten på den just då. Vi måste ha fokus på att driva och utveckla verksamheten hela tiden och sen ta bort bitar. Så här i produktionen, viker volymen, ja då måste vi minska bemanningen. Vi har jobbat med inhyrda i framförallt i Dalstorp då, och där har vi liksom tagit ner den, och vi har även tagit ner en del fasta anställda också i den delen. Tyvärr får man väl säga då, men det är ju så vi är tvingade att göra. Sen är det så att vi tittar över kostnadsstrukturen, sen kan vi göra mer. Det går, men här är också en avvägning. Hur mycket ska vi ta i den för att inte, så att säga, ta bort saker som är möjliggöra för att växa framöver när det vänder? För jag tror inte om, utan det är ju när det här vänder, utan vi har ett stort behov längre fram i den, i byggandet och renoveringen.
Vi var inne på orderstock förut här. Hur skiljer sig, hur lång är den ungefär, och hur skiljer den sig mellan försäljningskanaler och så?
Nej, alltså, om du sitter generellt sett så 2-3 veckor.
Ja.
Så det är ju inget att prata om egentligen, om man ska säga.
Nej. Nej.
Utan här gäller det liksom att vara på och liksom ha en känsla och öra mot rälsen och jobba med att man vill ha våra produkter. Vi pratar ju mycket om att ha köplust, att man vill ha våra produkter. Man vill ha dem, liksom känns så här, den där vill jag ha, den vill jag sälja, jag tycker det är kul att göra affärer med. Och det är som jag säger, tar du Roper Roast som snurrar mesta på 48 timmar, det är klart det är 80% går nog ut på 48 timmar utav deras.
Oj, det är klart det är, då gäller det att vara på tårna varje dag, så att säga, på något sätt.
Ja, och det är klart, när jag såg den orderstocken när vi började och vi köpte den, så är klart att de första nätterna så undrade jag, vad händer nu? Men det tackar ju på bra, så det är tillbaka till Roper Roads. Alltså det de har forecastat i sina möten, det är det de håller. Alltså, so far.
Kul.
Att säga.
Ja.
Ja, vi byter ämne lite då. Vi blev lite överraskade över beslutet om att ge utdelning då, mot bakgrunden av att ni har gjort ett sånt här jätteförvärv precis då, och en efterföljande emission. Hur resonerar ni om det?
Alltså vi ser väl att vi ska vi har ändrat utdelningspolicyn, och då är det därför att se att vi ska kunna ge en utdelning i de här delarna någonstans upp till hälften av resultatet i den. Och det är väl så bedömningen gjorde, och det är klart att ser vi här, ska vi göra fler förvärv så beror det på vilken storleksordning naturligtvis. Men om det är Roads storlek så är det ju då får vi ju göra en företrädesemission igen i så fall, eller en emission igen i så fall.
Mm.
Så men jag tror att Det är väl en balansgång den där i den delen. Jag tror att bli ett, och det var ju egentligen, nu la fast från början, att ett bolag som växer organiskt och förvärvar och delar ut en viss del av vinsten. Tidigare, om jag tror att vi, jag tror vi tog ett perspektiv fram till 2016, tror jag vi delat ut 101% av vinster. Och det är klart att det kanske inte, vi behöver investera lite också.
Mm. Hur ser ni på balansräkningen i ett större perspektiv? Så här, hur mycket utrymme har ni för att förvärva om ni skulle hitta någonting?
Alltså, vi kan göra mindre förvärv av egen kapacitet och den har pratat om mindre förvärv. Så bolag som omsatt upp till 100-150 miljoner kanske i den delen. Och det är som vi säger, vi pratar om en typ av förvärv där vi kan addera till i våra varumärkesbolag, där vi kan hitta något produktområde kanske som vi kan addera till. Sen vill vi ju gärna, alltså det är väl inget, det är väl inget motstånd att göra ett nytt Roper Rhodes. Nu kanske inte ska ta lika stort som vi är idag, utan kanske ta lika stort som Roper Rhodes är, eller i de delarna. Det är ju en, lika mycket arbete med ett stort fokus på ett litet bolag. Visst, det är en, finns en ökad risk naturligtvis, men den får man ju balansera. Blir det en ny geografi så blir det ju riskbalansering på ett sätt.
Mm. Har ni en aktiv pipeline med tänkbara förvärv, eller hur ser det ut?
Jag spenderar ju min tid i att leta förvärv, prata om aktiemarknaden och att utveckla bolagen som vi har. Så att det ligger ju hela tiden på agendan att läsa på marknader, att göra vilka spelare finns i de olika geografierna, hur utvecklas de, träffa dem, åka på mässor, dricka mycket kaffe, bygga relationer. Så det, och det här är ett sätt också att man lär sig väldigt, väldigt mycket. Och det är inte så att all information är tillgänglig på digitala medier, utan det gäller att träffa människor, att bilda sin uppfattning om vilka människor är bra, vilka gillar man att jobba med. Jag tror väldigt mycket på att människor gillar eller gör affär med de människor man tycker om och att man har ett förtroende för. Förtroendet är väldigt viktigt att ha för varandra i organisation och bolag man köper och jobbar med.
Men det är ganska fragmenterat, va? Det borde finnas ganska mycket olika bolag som är tänkbara, eller?
Ja, det finns mycket bolag i det. Och sen är det så att vi vill köpa rätt. Köper man ett bolag som inte är så bra, det är inte så lätt att bli av med det. Du gillar det för rätt lång tid i den delen. Och den, så vi är försiktiga i det, men vi är ändå väldigt, väldigt proaktiva ändå att träffa bolag.
Nej, men hur känner ni att priserna på onoterade marknaden har utvecklats? Vi har väl hört från andra att det har börjat komma ner, men att det är en trögare process än vad det är på aktiemarknaden, som är ju ganska snabb på att ställa om prisbilden, så att säga.
Ja, jag delar väl den synen. Sen är det ju lite beroende på vissa geografier. Det är att gå ut med svenska glasögon och köpa ut i Europa, så är det klart att det viker neråt, och det, så illa är det ju inte i de geografierna. Så att här får man ju ha liksom de glasögonen på sig och se hur ser det ut i den här och kommer att utveckla sig. Så att det finns ju geografier som är ganska stabila och liksom tuffa på. Men då är ju förväntan rätt så höga. Och det är ju svårt att förvärva bolag på en högre multipel än vad vi själva värderas. Vi vill ju skapa aktieägarvärde.
Mm.
Det med aktieägarvärde då. Idag är det också, tänker vi mycket på det med hållbarhet och miljövänlig produktion och så här. Hur jobbar Svedbergs med sådana frågor, och är det något ni fortsätter som ni har gjort, eller ska ni nischa er ytterligare, eller hur tänker ni?
Alltså, vi jobbar väldigt målmedvetet med det. Vi gjorde under 2022, så gjorde vi klart också Scope 3, eller den här Gashouse protokoll då, i den, och det är ju för mycket CO2 EU-släpp vi har, ekvivalenter som vi släpper ut, och bara att göra den ska av oss otroligt mycket kunskap och erfarenhet, och det som man ser, det är mycket utifrån hur våra produkter släpper ut för någonting. Så här gäller det att jobba med produkter, och här har vi ju i alla bolag initiativ för att jobba med cirkulär produktutveckling och se till att kunna ta hand om det. Men det är ju en process i alltihopa det här, men vi har börjat resan och vi har tagit oss an det på ett strukturerat och bra sätt, och det finns implementerat i hela bolagen så att alla har det på agendan, är det man gör och de beslut man tar. Men det är så mycket mer än att säga att vi ställer om från fossildrivna tjänstebilar till elbilar, laddbilar, laddhybrider. Utan det är ju att se att vi har rätt typ av produkter och att de då lever länge och att vi då kan recycla också.
i de delarna. Det finns mycket framför oss i alla vi som producerar att ta till oss, men det, vi har börjat och vi har en bra, jag tycker vi har en bra kunskap och kompetens och vi har en bra organisation och vi jobbar målmedvetet med det.
Mm. Men jag tänker, ni är ju, producerar oerhört mycket trä till exempel. Hur jobbar ni med den delen? För den har ju blivit mer och mer omdiskuterad de senaste åren. Ja, är det mycket svenskt trä eller är det...
Ja, vi köper ju spånskivor som kommer från Europa, största delen då. Det finns inte så mycket spånskivor producerade i Sverige. Så att det är ju, och vi jobbar ju med spårbar källa och certifierat så i de delarna. Sen är det ju den allmänna debatten. Vi är ju engagerade i branschorganisationer också för att stödja den här diskussionen som är då om hur man ska se på trä.
Mm.
Klart, det är ju en väldigt stor... naturtillgång och det är så råvara för hela svensk industri. Vi lever ju mycket på trä så det är ju viktigt att värna så att säga.
Mm.
Jag tror att fakta i den debatten.
Om vi tittar framåt lite då, vad har ni för finansiella mål?
Alltså vår målsättning är att vi ska växa med 10% i genomsnitt och att vi då ska hälften förvärva och hälften organiskt och 5% organiskt. Det är utmanande, så får man ju se det över en längre tid och över ett konjunkturcykel i det. Och sen ska vi ha en EBITDA-marginal på 15%. Den kommer ju naturligtvis bli lite utmanande i de här lägena. Men vi ska dit och försöka ta oss över den. Det är det som vi jobbar med. Och där, vi har varit uppe, jag tror det var i huvudet av förra året. Vi var uppe 15% tror jag att han gärna det. Det är klart det är det är dit vi ska sikta så att säga i det fallet.
Men det är över en konjunkturcykel egentligen. Man... Ja.
Men du kan ju se på andra. Det finns ju stora aktörer i våran bransch som ligger över 20%. Så det är klart att det är inte något unikt för branschen. Det är klart att det borde vi ju klara av historiskt sett om man har legat betydligt högre än så. Så det jobbar vi efter att vi ska försöka ändra upp dit.
Ja. Kan du berätta lite om er expansionsplan på lite sikt då? Finns det några nya marknader som ni skulle tänka sig vara intresserade av att gå in på så att säga?
Ja, det finns det säkert. Jag kan säga så här, jag tittar ju i norra mellersta Europa. Så här, vi är inte mer så i det perspektivet. Och samtidigt i de geografierna vi är kan vi också växa. Så det är där vi dricker kaffe. Om jag säger så, i den och lär oss av marknaderna. Hur utvecklar oss? Det är ju ett sånt bra bolag, men i vilka terräng jag jobbar med det. Är det bra då bolag i en dålig marknad eller är det bra bolag i en bra marknad? Det är något som är intressant också att sätta sig in i så man ser hur de utvecklats. Så vad är det som driver de olika efterfrågan i de olika marknaderna? Så det är
Ja, men det är absolut så att det är förvärv och sen bygga från det i en ny marknad. Det är det som är grundtanken.
Ja, greenfield in, alltså starta från scratch, den är utmanande. Det tar mycket kraft och energi i den. Ja. Sen kan det ju mycket väl vara så att något varumärkesbolag hittar ett bolag i en geografi och säger så att de här två tillsammans blir, så kan du i det här fallet gå in på den marknaden på så sätt. Men att säga, etablera ett varumärke in på en ny marknad, exempelvis Greenmer Roads i Tyskland till exempel, tror jag skulle vara väldigt, eller det är väldigt kostnadskrävande.
Mm. När investerare kommer till dig och frågar varför ska jag investera i Svedberg, så vad brukar du lyfta fram då som huvudargument så att säga?
Jag tycker vår historik talar ju för någonting, ett stabilt bolag som levererar över tid i den delen. Och det vi visar på nu sen de sista, säg då 4-5 åren, att vi också kan växa. Alltså en bra lönsamhet, vi kan växa och att vi då kan förvärva bolag. Och att vi ska utveckla organiskt. Så är det är där du har så att säga det fundamentet i det då. Sen det är klart, vi är ju inget high-tech-bolag. Så det är klart att det är inte upp som en sol och den delen. Utan här kommer det liksom bli en stabil värdeskapande utveckling som vi jobbar med. Det. Och där har vi ju något som vi internt jobbar med. Att vi ska försöka dubbla vårt värde vart 50 år. Det beror ju på hur man värderar. Vi kan ju inte mer än skapa resultatet.
Nej, det är omgivning. Det är en ganska stor skillnad, som du sa, sista 5 åren. Det har ju verkligen hänt någonting. i Svedbergs senaste tiden, för det var ganska det stod ganska stilla omsättningsmässigt under ganska lång tid med fina marginaler och bra direktavkastning och sådär, men någonting hände ju, ni måste ju ha gjort en ny start här.
Ja, och den var väl där jag när jag kom in, det vi hade diskussion med styrelsen och ordförande också, att jag är ju ingen typisk förvaltare och då är jag fel. Jag tycker det är kul att bygga, jag tycker det är kul att utveckla och det är den vägen vi är. Sen ska vi inte riska businessen. Alltså vi har en bra, fin verksamhet och där ska vi fortsätta bygga med bra, fina bolag. Så det här kan bli riktigt, riktigt bra. Mm. Sen är det en konjunktur vi lever i också och en omvärld vi lever i också.
Vi är alltid ganska mycket för att se på risker också. Vad skulle du själv säga är de största riskerna för Svedbergs?
Vi satt och gjorde upp några olika scenarier och så här, liksom, om de inträffar så är det klart att då är ju vi kanske det lilla problemet. Då är mycket annat hänt i samhället som är betydligt allvarligare i den delen. Jag ser inte riktigt att det finns jättestora liksom risker, utan då är det ju branschrisker och se till att det blir en helt, alltså du får en ekonomisk sättning, att vi får väldigt svårt med våra, så att säga, slutanvändare, konsumenterna får väldigt svårt att betala, alltså ekonomiska situationer, vi får en depression i Europa, det är klart att den blir ju tuff för oss. Men då finns det väl, så det är ju där vi, och det är de vi har, så att säga, det är det vi bara olika scenarier plockar upp. Vad händer ifall det här skulle inträffa? Hur skulle vi övervintra den situationen? Vad gör vi då? Så det torrsimmar vi på. Det är bara för att ha den i byrålådan och veta att om.
Ja, lite tuffa tider. Men vad ser du mest fram emot under 2023? Är det kanske det du gör? Du gillar att kriga? Är det så, ja,
det är? Det här är lite stimulerande. Så är det ju. Liksom, du måste ju tänka lite nytt. Du får ju ta... och jobba lite hårdare. Och det finns ju alltid möjligheter i allt. Och det som brukar säga, vilken sten vi lyfter på så kan vi alltid göra det bättre. Så är det ju att hitta nya vägar fram. Och det är ju så att det finns ju i olika tider, det finns ju två sätt. Ett sätt att bygga värdekvarn eller bygga vindskydd. Och definitivt är det värdekvarn. Liksom i det fallet, här finns ju möjligheter. Och ta en begränsad affärsrisk i de delarna. Med betoning på begränsade, inte risker det vi har. Utan var försiktiga. Och där, vi har en fantastisk dialog hos i styrelse och de också. Det liksom är också en balansgång. Så jag tycker det känns, även situationen, så har vi ett bra team. Man säger totalt sett i koncernen och hela vägen.
Mm. Låter bra.
Nej, bra vd:ar vill ju gärna att det ska hända lite grejer. För annars är ju risken att de själva börjar skapa problem för att ha något att lösa. Va? Så
sluta det.
Mm, så är det. Nej, men är det något du tycker vi missat här under intervjun? För vi är i läge att börja avrunda här. Något gällande Svedbergs eller marknaden i stort som du tycker är viktigt att lyfta här i dagsläget?
Ja, man kan ju prata mycket om det, men jag tycker vi har fått med det mesta. Det är en spännande koncern och det är ju som vi sa, vi har börjat resa på en väg som vi ska förhoppningsvis fortsätta den på ett bra sätt och leverera.
Mm. Ja, men då vill vi få tacka för din tid och en intressant intervju. Tack så mycket.
Tack så mycket. Tack.
Ja, tack säger vi till Per-Arne. Mm. Ja, jag tycker han kändes avslappnad och full av tillförsikt. Mm. Spännande, spännande. Ja, men nu då Ola, närmar vi oss ju slutet för det här poddavsnittet.
Ja, vi kanske ska tillägga att vi är aktieägare i Svedbergs.
Ja, tack. Det sa vi ju sist då.
Men sen kanske också säga, till skillnad från en del andra poddar och sånt, så vi tar ju inte betalt av folk som presenterar, utan vi intervjuar bolag som vi tycker är intressanta.
Ja. Så att säga. Vi är väldigt tydliga när det är någon som sponsrar oss.
Ja. Och så säger vi ingenting om någon sponsor, så är det ingen sponsor.
Då är det inte det. Vi närmar oss ju slutet på poddavsnittet. Nästa avsnitt är nummer 143, kommer ut torsdag den 25 maj. Och då blir det väl en uppsummering av rapportperioden, va?
Lite så. Vi hinner ju inte med, ni märker ju det. Nej. Det är fem bolag i den här podden. Och vi kanske tar något liknande nästa podd. Och
nu hade vi en intervju i sig också.
Nu hade vi en intervju, så det kanske blir något fler. Men vi har, med Marcus har vi fått möjlighet att följa oerhört mycket mer bolag. Mm. Så att vi har ju en uppsjö av bolag vi skulle kunna ta upp. Men vi hinner inte ta alla bolag varje rapportperiod.
Ja, inte direkt heller. Vi kan ju Nej. Få ta lite efterhand.
Så, så att det får man ha, det får man förstå.
Ja, förståelse
för det. Alla bolag kan inte följas upp efter varje rapport.
Nej, det hade varit jobbigt.
Eller i alla fall inte omedelbart efter
varje rapport. Nej, det går inte. Precis.
Mm. Och har man åsikter om det här, vet du vad man kan göra då?
Ja, då kan man mejla in.
Ja, på kontakt@kvalitetsaktiepodden.se.
Ja.
Eller så kan man ju bara kommentera på Twitter.
Det kan man göra.
Eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se. Men då kan det ta lite tid innan man får någon respons.
Man kan också öppna dörren hemma och bara skrika.
Så kanske någon av oss finns
kan
i närheten.
Ja.
Ja. Men slutligen då, har ni någon riktig makro eller TA som ni tycker är värd att ta upp idag?
Nej.
Nej, idag är blankt ute.
Har du något?
Jag har ju det.
Aha.
Jag älskar ju så kallad storytelling, va? Mm. Det är ju populärt. Man måste liksom ha en lite bredare. Och framförallt handlar det om historien om företaget. Ofta handlar det om historiken, va?
Mm. Ja,
och,
ja.
Vi tog ju, jag tog upp Aligo här idag.
Ja.
VD då, Clein Johansson Ullevik, fick ju mig väldigt glad när han körde lite storytelling i inledningen av konfkålet för Q1-rapporten här. Och han drog upp den långa tidslinjen för Aligo och får med en mycket intressant faktauppgift kopplat till Grolls tidiga klädförsäljning.
Okay.
Så kommer det i slutet på det här lilla klippet då, som jag tänkte spela upp nu.
Aligo is just in a timeline to pinpoint a few years. So actually it dates back to 1832, Grolls, which Swedol acquired in 2016. So it was actually founded in 1832. Supplied the clothes to the engineer Andreas Polar expedition. They all froze to death, but it was not due to our clothes, hopefully.
Ja, vi får ta slutklämmen här och ännu lite mer fulklippt en gång till, tror jag.
Supplied the clothes to the engineer Andreas Polar expedition. They all froze to death.
Nej, underbart. Jag hoppas ju det här lilla konfkål-godiset kan glädja någon.
Mm.
Och jag vill ju tacka Clein också, för han gjorde verkligen min dag, och jag misstänker att det här var ju en ganska skriptad lustighet. Men, ja, riktigt, riktigt roligt.
Ja, kul.
Mm. Ja, eget ägande då?
Ja, idag var det väl en del, va?
Betsson och Envido, VBG, Aligo.
Aligo
och Svedbergs då, får vi ta med efter den intervjun.
Mm.
Så är det.
Det var de. Ja, och innan vi slutar vill vi ju påminna våra lyssnare om den fina möjligheten som finns att månadsspara i Kavaljersfonder. Det kan man enkelt göra via Nordnet och Avanza, och då även i sitt pensionsspar om man har det där. Och då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning, och man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Vi har ju också med oss, som vanligt, vår sponsor Nordnet.
Ja.
Årets bank 2022. Dessutom pågår Nordnet Live för fullt här. Mm. Vi kommer titta på det i efterhand. Det kan vi uppmuntra våra lyssnare också göra.
Ja.
Nordnet är ju sparplattformen som möjliggör ett framgångsrikt aktivt sparande oavsett storlek på plånboken och vart man som kund befinner sig i livet. För att lära sig mer och skaffa ett konto går man in på nordnet.se. Där kan man ta del av allt vad Årets bank har att erbjuda. Och som vanligt vill påminna om att finansiella instrument både kan öka och minska i värde. Det finns en risk att man inte får tillbaka de pengar man investerat. Tack säger vi till Nordnet. Sen då, vi stöttar ju helt på eget bevåg Läkare utan gränser. Organisationen startades 1971 av läkare och journalister som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Man kan läsa mer om det på läkareutangränser.se. Där kan man också se vad man själv kan göra för att stötta denna viktiga verksamhet. Ja.
Mm.
Med det så vill vi passa på att tacka alla lyssnare för den här gången och ber dem komma ihåg att
det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat naken.
Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm, and I will be ruthless. I welcome your questions.
Ja, om vi ska fortsätta på det med sol- och semestertemat då, så kan vi ju äntligen presentera våra fina exklusiva kapbadbyxor.
Ja, det har ju många frågat efter sedan vi...
Begynnelsen.
Sedan begynnelsen, mm. för vi har ju vårt fina citat som vi alltid avslutar podden med, va?
Ja.
Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat naken.
Ja.
Nu har vi ju kapbadbyxorna, som man aldrig egentligen badar naken, va?
Nej.
Vi har dock inget för den kvinnliga delen av befolkningen, va?
Jo, har de funkar. Det? Jag har beställt många storlekar här i den mindre sizen, va?
Okej, okay. Så att det finns...
Nej, det här är, det klassiska är unisex idag, vet du.
Unisex, klassiska ja. Badbyxor, men dock ingen bikini,
nej.
Så att säga.
Nej. Det vågar vi oss inte på.
Nej,
det kunde bara ha blivit fel.
Ja.
Det här är ett samarbete med Decisive Beachwear.
Mm.
Länk finns i avsnittsbeskrivningen, kan jag säga.
Mm.
Men om man känner sig riktigt turlig med bokstäverna så kan man ju försöka slå in det här själv då i sin webbläsare. Och då är det www.decisive-beachwear.com/kap.
Okej, okay. Då kommer man till våra badbrallor.
Mm.
Jag tänker att du lägger det i beskrivningen här.
Det
va?
Gör jag, så man... och man behöver vara snabb här. Mm. Om man ska lägga vantarna på ett par, särskilt om man har någon preferens på storlek.
Vi har, det har nog de flesta.
Ja, upplagan är begränsad här.
Ja, det är ju så.
Ja. Vi har ju som försökt hitta en modell som tilltalar lyssnare av alla kön och former.
Ja.
Så missa inte chansen att se bra ut på stranden i sommar då.
Mm.